Spelsnack avsnitt 632. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
Ja.
Och eller, Adam.
Wow. God dagens.
God dag Amanda. Hej Adam. Douglas.
Hallå där.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Känner mig lite trött med tanke på att Olivers dåliga vanor med att sitta upp och spela på nätterna har smittat av sig bara på mig.
Nu, igår var det fan inte mitt fel. Jag försökte sluta först.
Det är en front.
Och Jimmy bara, ah, det vore ju roligt att komma till level 90 innan jag lägger mig. Jag bara, okej då.
Men vad gjorde du sen när vi hade slutat spela maraton då?
Okej, ja, men då satt jag och spelade Saros. Men du har ju ingen, du påverkar inte er alls. Vad jag gör när vi inte spelar maraton.
Lite gör
jag. Kan sitta och ruska upp hela natten liksom och så... Ja,
så sitter ni i party.
Ja, precis. Lyssna på Jimmy.
Är det det du gör när Jenny har gått och lagt sig och jag och de har gått och lagt sig och sitter och ruskat upp hela natten?
Man får ingen ro att göra det innan Jenny har lagt sig.
Okej. Okay. Jag visste inte att jag skulle gå vidare i det här samtalet.
Jag är väldigt lång tystnad där.
Jag blev helt ställd.
Jag väntar på liksom motsvaret. Men ja, nej. Jag... Ja, nej, marathon har... Det har verkligen fuckat ens dygnsrytm.
Mm. Fast det blir ju progressivt sämre ju längre upp man sitter och spelar. För att det är liksom, som vi kallar dem, sweats. Som sitter och spelar, och vi är inte tillräckligt svettiga för det. Inte jag i alla fall.
Nej.
Ja, men vad är sweats då?
Alltså, det är
folk som är bättre än oss.
alla som är sämre än oss är noobs, alla som är bättre än oss är sweats.
Oh.
Nej, men det är väl typ, alltså det man skulle säga att sweats, det är sådana som liksom, de spelar marathon hela tiden, de är skitduktiga och de kör alltid liksom typ det bästa gearen de kan, och det spelar ingen roll om du är en liten typ obetydlig, har ingen sköld, sitter med en pistol, eller om du liksom har världens bästa grejer, det är liksom du ska dö oavsett, och de spelar verkligen ut den. Mm. Och vi har ju sett en del konstiga grejer marathon nu, för att som vi vet, eller som folk kanske vet, är att det är inte jättemånga som spelar marathon. Alltså om man jämför liksom med andra populära spel. Vilket gör att poolen av människor som spelar är att de som fortfarande spelar är väldigt bra. Och så är det vi tre då. Och det gör ju att de måste ju ha roligt när de spelar, så de hittar på lite olika grejer. Så häromdagen så träffade vi på en lobby där det var två lag som samarbetade med varandra. Så att den tredje banan i marathon är Outpost. Och där finns liksom det finns liksom en bas i mitten där man samlar nycklar för att komma in i. Och det är där all den mesta looten finns. Och vi körde... Någon hade öppnat Pinwheel, som den heter. Och vi liksom kom upp dit. Och då är det liksom ett lag som sitter och vaktar liksom den ingången. Vi bara, shit vad konstigt liksom. Eller inte konstigt, de bara, åh nej, de vaktar här. Vi kanske ska försöka liksom runda dem på ett annat sätt. Men vi stod där och försökte ett tag. Och så hör vi ett annat lag skjuter också in i Pinwheel. Och då tänker man så här, bra, det är ett annat lag där. De lär ju röra sig hitåt eller någonting sånt. För att vi skjuter ju också lite. Att det lag som står och vaktar nu kommer hamna i mitten. Och det liksom, det rör sig liksom inte där uppe. Så vi försöker. Så vi går därifrån. Vi tänker att vi går upp i en annan ingång. Så kanske vi kommer upp i ryggen på dem. Så fick Oliver leda den operationen, vilket gjorde att vi gick en cirkel.
Ja.
Så att vi skulle upp i en annan ingång, så kom vi tillbaka till samma ingång.
Jag vet inte hur det gick till, ärligt talat.
Ja, det var ungefär som om jag hade lett. Jag har inget lokalsinne.
Jag kan den bana hyfsat bra vid det här laget. Jag
tror att vi gick en konstig väg.
Det är de
typ tunnlar och grejer.
Där, de är jätterörliga.
Ja, och sen så gick vi och så bara, Oliver bara, va? Där är det samma igen! Ja. Men då tänkte vi att nu har det säkert hänt... Så istället för att vi liksom ska slösa tid då på att gå in i en annan ingång, eftersom vi redan nu är tillbaka till samma ingång, så tänker vi så här att vi går upp i den här, för nu lär det ju ha hänt saker här uppe. Så att de lär ju inte stå kvar.
Och Jimmy säger det.
Så jag tar
alltså om han sitter
någon...
kvar här
nu. Jag tar täten av någon anledning. Så jag bara, om han sitter kvar här nu så skriker jag. för att han liksom stod på ett sånt sätt, han liksom sitter och stirrar precis på den dörren man kommer ut i. Så gick upp, går ut igen i korridoren, pikar, blir skjuten direkt av den jäkla muppen som sitter där. jag vet inte hur vi kom in, om vi typ smokade eller om vi tog en annan ingång efter det ändå.
Jag kommer inte ihåg hur den här matchen slutade. För vi kom inte därifrån vid livet.
Jag kommer bara ihåg att vi dog.
Nej, det gjorde vi inte. Men vi kom ju in i Pinwheel. Så att, så att vi, jo, vi dog. Aha. Men vi kom ju in i Pinwheel. Så vi stod ju inte i den korridoren där, vi, där han stod då. Och det visade sig att vi liksom sprang runt och försökte skjuta, döda så mycket som möjligt. Och liksom så här att bara förstå vad som händer. Och sen upp... var inte du, Oliver? Du hittar ju tre stycken personer som...
Just det, ja, det var denna matchen, ja. Mm. För det här är ju nya fenomenet nu som händer. Är liksom att folk sexmannateamar. För att, alltså,
och man kan bara vara tre i ett lag.
Precis. Och... så att, ja, det är liksom the meta nu liksom att, ja, det är tillsammans med granatspam att man teamar ihop så man blir sexmannateam och då så liksom bara krossar man allt motstånd och det är många som klagar på det och jag blir frustrerad över det också, men det är liksom inte emot reglerna egentligen, alltså, jag vet inte vad man ska göra liksom för att motverka det.
Skaffa fler vänner.
Det jobbiga är om vi säger så här liksom, att om vi tre och vi hade tre kompisar som spelade marathon också och vi alla satt i party och vi liksom jag menar, sökte match för att liksom, med avsikten då att alla hamnar i samma lag, det är ju lite mer dubious liksom, men det finns ju ingen regel som säger att du kan, att du inte får liksom möta ett lag in i en match och säga, hej, ska vi teama upp? Ja, visst. Liksom. För att min erfarenhet när jag sitter, för ofta så spelar jag med er och då sitter vi i party för att ni är antisociala och vill inte höra någon annan.
Det är bättre ljudkvalitet, fuck off.
Ja, jo, det är det också. Men när jag kör solo så sitter jag med micken och min erfarenhet är att ifall man försöker kommunicera med folk man möter så brukar man få någon form av svar. Och jag har lyckats liksom ta mig ut ur dödliga situationer, typ att liksom ifall jag blir downad, jag bara, oh, come on man, och ofta så får de dåligt samvete då och bara, oh, okej, jag tar upp dig.
De bara, åh, hade stöd.
Och nej, han är efterbliven. Så att, som sagt, det är liksom, det är mycket möjligt att det här, de här vi mötte just den här matchen liksom, att de var de första två in i pinbil. Och så har någon skriket ut i micken bara liksom, ska vi teama upp och liksom ta resten av alla lag och sen så delar vi vad som är kvar i slutändan. Det är all is fair in love and war, så att säga. Men det är jävligt frustrerande när det händer en själv liksom, när man är tre och man går upp mot, för att vi lyckades, Adam dog först och jag och Jimmy lyckades liksom ompositionera. Jag fick ner en destroyer och en till, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. Men då tänkte jag, okej, nu är det rimligtvis en till i det här laget. Och så flankar jag och så ser jag. För jag hör liksom, okej, Jimmy är i en fight nu, de skjuter efter honom. Så jag behöver bara komma runt det här hörnet och så skjuter jag dem i arslet. Liksom den här sista spelaren då som jag trodde jag skulle hitta. Och då ser jag att det är tre stycken som bara sitter där i en hög, crouchade runt hörnet och bara som jävla kyckling. Och då liksom så mycket vi har navigerat runt i den här jävla pinwheelen och inte hört ett knyst. Bara liksom, bara tanken på att jag har suttit sex pers och liksom bara hållt sina hörn i tysthet. Alltså det är bara, det kryper under skinnet på en. Det var det mest patetiska jag sett.
Jag kom faktiskt ut vid liv den matchen.
Ja. För, att jag...
för du sa så här, du bara, här sitter tre, de är sex stycken. Jag var så här, fuck it, vad ska jag göra åt det? Det fanns ju liksom ingen anledning för mig att vara kvar. Det var liksom, det finns ju inte, jag klarar inte så att gå upp mot tre pers när ni är nere. Hur ska jag fan klara mig att gå mot sex pers? Ja. Finns ju inte.
Nej, alltså, ja, vid det laget var de fyra för att vi hade ju dödat två.
Ja, jo, men det, som sagt, du vet ju inte, ja, i och för sig, de satt ju bara still, så att de går inte att hela någon, men tiden höll ju också på att ta slut, så att det liksom förstår, alltså, vad skulle de hinna med, eller satt de bara där uppe för liksom,
alltså, antar att planen vid det laget är, för att det är bara fyra lag, så jag antar att planen är att, ja, men vi wipar två teams, och sen går vi bara i godan ro och liksom lutar hela skit, de sista typ två, tre minuterna. För att om man inte behöver oroa sig för andra spelare så går det ganska snabbt att bara liksom ta sig igenom allting.
Jag älskar vi sakta hijacka podden och vi gör den till en marathonpodd.
Jag tänker att vi ska göra den till psykologipodden istället. För det säger ju en del om mig att jag sitter fortfarande och tänker på att Oliver kallade sina kompisar för antisociala just.
Jag vill inte prata med någon.
Med tanke på att antisocial är typ att man är psykopat. Mer eller mindre. Mm. De är kanske inte så sociala däremot.
Jag är under regeln stranger danger, så jag pratar inte med främlingar online. För de är bara irriterande.
Nej, verkligheten.
Jag trodde du menade att stranger danger var liksom någonting som applicerades på dig. Du sa det på det sättet.
I am the danger.
Ja, de är liksom
men ändå oväntad självinsikt.
Grannskapets creep.
Sen så den svåraste banan i spelet är Cryo Archive, där man liksom, det är typ som ett pussel samtidigt som man slåss mot andra spelare. Och där träffar vi också på igår sådana som liksom, det enda de har att göra är vara inne i Cryo, för de behöver säkert ingen mer gear. Och så är det kul att bara skjuta andra, och de liksom spanrushar. Så att vi blir liksom dödade, alltså jag tror vi hade varit inne i typ 3 minuter kanske, innan vi blev liksom påsprungna och dödade. Och det är ganska ovanligt.
Alltså för den som inte vet, 3 minuter är inte lång tid inne i Cryo, liksom inne, för att det är en jävligt stor bana. Och alla spanar liksom på varsitt hörn.
Och du måste hitta nycklar för att få upp din security level så att du ganska kan öppna upp de dörrarna så att du kommer liksom till andra spelare. Och vi hade väl precis fått upp till typ security level 1 och de var liksom redan på oss. Så ja, det är frustrerande. För det är liksom,
och liksom bara the efficiency liksom, man måste respektera det lite liksom, att de bara går in i rummet och så är vi döda direkt. Det liksom, det blir inte ens en fight. Det var bara slakt.
Nej. När vi blir helt tagna på sängen. Liksom. Vi hörde inte så att de kom för att man skjuter en massa robotar och sånt. Så att det, är ju,
det är många som svårt. Uttrycker enorm frustration med liksom Cryo Archive-upplevelsen i spelet just. Alltså i community. Och jag får, alltså, många gånger så har det varit en verkligen miserable upplevelse. och det är synd för att det är en extremt coolt designad bana och det är väldigt höga stakes och det är liksom all spelets liksom, ska man säga, mest valuable loot finns på Cryo Archive och det är liksom en massiv del av spelets innehåll som man vill liksom ta del av och det är den enda liksom, jag skulle säga inte den enda bossen, det finns ju wardens på alla banor, men liksom den stora, the big bad i spelet just nu som kallas The Compiler finns på Cryo och det är liksom en enorm jävla process att ens liksom få chansen att möta honom och det känns som att det känns lite hopplöst för sådana som oss då som inte är liksom världens bästa marathonspelare och så, bara försöker liksom. Och det som verkligen dödar mig är att första gången vi hoppade in på Cryo Archive så gick det hur bra som helst.
Ja.
Första dagen liksom. Vi hade ingen aning om liksom, vi hade ingen aning om vad vi höll på med. Vi kunde ingenting om banan. Liksom dess olika mechanics eller liksom vad man ska göra. Vi bara gick från rum till rum och dödade bottar och när det kom andra fiender eller spelare. Ja, men liksom, det var inga problem. Det var hårda fighter, men vi tog oss igenom det. Vi lyckades extrakta. Vi kom ut med livet i behåll. Och vi har inte varit i närheten sedan dess.
Nej.
När det närmaste vi har kommit är att liksom starta datorn så att vi vet vart X-filen hamnar någonstans.
Och så dog vi 20 sekunder efter vi startade datorn.
Ja, och så dör vi alltid efter det. Det har hänt 2-3 gånger nu att vi liksom startar den. Och så bara, nu har vi bråttom, vi ska ut härifrån. Vi har liksom tillräckligt bra grejer, inget dumt. Och sen så liksom springer man ut ur det jävla kontrollrummet. Och så är det folk där och dödar.
Det var en match vi hade för inte så länge sedan. Där vi faktiskt tog ett lag. Och sen kom det till lag och då blev vi dödade.
Ja.
Så att vi har liksom inte varit helt... Ja, men det känns...
Nej, alltså det är verkligen... ju inte som att vi dör så fort vi träffar andra spelare. Men det är just det här, när det är som mest kritiskt, det är då liksom det bara skiter sig.
Ja, nej. Det är väldigt nedslående varje gång man är inne i Cryo Archive.
Men också det att vi har lagt ner så mycket timmar på spelet och just nu ser det liksom inte ut som att vi ens kan liksom få se hela
det
den banan. Game, liksom.
Jag har 187 timmar.
En gång i veckan också.
Vad sa du, Douglas?
Visst har den banan också bara öppet en gång i veckan?
Tre dagar i veckan.
Tre dagar i veckan.
Så varje helg.
Och de har gjort en grej för att ens kunna ladda in där så behöver du en inventory value på 5000, vilket jag har märkt. Första gången man såg det så lät det jävligt mycket. Jag har märkt det liksom att när man har spelat ett tag så har du många vapen som är värda mer än det. Så att alltså den senaste gången jag har varit inne på Cryo, jag har inte laddat in liksom under 10 000. Men det är ändå lite såhär, när man är liksom på de lägre levlarna så är det jävligt intimidating att gå in med 5 000 i inventory value. Och det är liksom att när man dör, och särskilt när man dör riktigt fort liksom, så är det bara, ja, det var bara slöseri med tid och resurser liksom.
Och sen en sak som gör det absolut, för att liksom möta sista bossen måste man öppna alla valv, och det är väl 6 stycken tror jag. Och då måste du också hitta de nycklarna på de andra banorna först. Och vi har väl typ 3 eller 4 nycklar nu, men vi har aldrig tagit in en nyckel för att vi vet att det är liksom, vi kan inte bara någonting för att vi ska liksom ta in en nyckel, så nu ska vi öppna ett valv. Liksom.
Jag tror det är de nycklarna vi har kräver ju också lite extra sång och dans för att ens öppna.
Jag
fick nyckel 2 igår, den är ju lite lättare. Så att det blir svårare och svårare också i beroende på vilka valv du vill öppna. Men liksom, vi har ändå varit på jakt efter den första valvnyckeln i några veckor nu. Liksom, att om vi hittar en nyckel så den vill vi ha. Liksom. Hitta en.
Den gången vi låste in oss i ett jävla rum med en boss. Jag och Jimmy och Adam stod utanför, för han var inte i rummet. Och det är liksom en process som kickar igång när man plockar upp ett visst föremål. Och jag bara sliter åt med allting liksom jag hittar. Bara lösa föremål liksom. Det finns ingen annanstans i spelet där det kan vara potentiellt hälsofarligt att plocka upp någonting liksom.
Jo.
Vart?
Det finns flera objectives i quarantine som låser in när man plockar upp skit.
Ja,
för jag har blivit instängd där.
Men inte typ när man startar den här hacking-grejen som man
blir instängd. Nej, alltså det är typ man plockar upp en grej eller stoppar in en grej och får ut en grej och sånt.
Men det är liksom ändå, vi gör ett quest här nu. Och det här är liksom nästa steg. Och det står att stoppa in den här sampen i prylen. Då kan jag ändå liksom vänta med att, särskilt efter att det har hänt en gång. Men här är liksom ett löst föremål i ett random rum. Jag kan ingenting om den här banan. Liksom. Och så plockar man upp den så bara puff, dörrarna stängs. Och så spånar det typ 300 000 jävla bottar. Adam är inte i rummet så han blev utlåst. Det finns ingenting han kan göra på utsidan för att hjälpa till. Och det bara spånar fler och fler bottar.
Och just det. Alltså,
det är en frys
så länge bossen
också
är vid liv så kommer det bara nya.
Ja, det är en frys. Så att vi blir liksom ständigt behandlade av den här hela fryseffekten. Som jag inte riktigt fattar vad den gör. Förutom att den gör en långsam. Men
hela långsammare också.
Och man gick igenom 4 self-revives. Vilken jävla madröm.
Och jag stod bara utanför dörren och tittade in. Och bara, jag kan inte göra någonting.
Nej.
Inte nog med att du hade 4 self-revives. Jag tror jag fick upp det typ 3-4 gånger också.
Ja.
Får en bild av Adam så här glider långsamt ner mot dörren.
Ja, men det var så frustrerande för att då vi var
sorg.
Alltså vi var verkligen inte så här, nu ska vi fixa ett, vi ska springa och då, innan vi visste att vi behövde ha specifika nycklar till valven då, så tänkte vi att men vi ska ta ett valv. Vi har liksom planerat allt det här och det bara gick åt helvete.
Jag gillar för övrigt att vi kan ha lyssnare som är liksom on the fence på om de ska köpa Marathon. Och vi det är en jävla mardröm det här spelet.
Så här, köp inte Marathon förrän det är dags för säsong 2 i så fall. Om ni är intresserade av att köpa. Men det är ändå jävligt, alltså vi har väldigt kul med det också. Igår hade vi också riktigt bra matcher. Där vi var faktiskt i en match i Pinwheel där vi rensade ut hela servern där uppe. Och vi bara sprang runt som alltså riktiga jävla slaktarmaskiner. Alltså.
Ja, det är alltså... vi är i maj nu va? Ja. Jag höll på att säga snart i maj. Vi är i maj så inte riktigt halva året. men nästan. Och så, och jag har inte spelat jättemånga nya spel, men jag får säga, alltså, Marathon är i särklass mitt favoritspel i år hittills. Vilket jag aldrig hade gissat innan det släpptes.
Det känns som att ni har haft en resa med det här spelet. Från första början, så här, vad är det här för skräp? Det här är bara katastrof allting. Och sen ju mer ni spelar, det här blir jättekul. Det är ju himla bra. Det är bara, ja, det är, allt är toppen. Och så nu börjar det vara jobbigt igen. Allt är bara skit. Det blir spännande att se vart det kommer landa någonstans.
Det har alltid varit jobbigt.
De går ihop specifikt mot oss. Alla är så dumma.
De såg oss slå in.
Jo, men jag hade ju en match också. Det var också på Outpost. Där vi misstänkte att, att resten av lobbyn samarbetade mot oss. För att det var... Alltså, det var många lag som clashade på ett och samma ställe, men det var bara vi som blev beskjutna.
Ja, just det. Det var lite konstigt.
Och vi bara, ah, men vi tar en runda runt banan och sen kommer vi tillbaka hit, för att då lär folk ha dött, så kan vi luta deras väskor. Inte en enda död kropp, bara vår teammate som hade dött tidigare. Det är ju weird.
Det är väldigt weird.
När alla var typ på samma ställe liksom.
Så. Vi bara, fuck this. Det är sådana, liksom, som är skräckfilmen typ, när man liksom är utanför The Haunted House, bara, nej, jag har gått in där. Det var en bad feeling.
Ja, nej, men det var det är upp och ner med spelet, men det är också väldigt kul.
Ja, vi får se nu då.
Det är bara synd att inte fler tycker det.
Nu när det är, när maj äntligen är här, får vi se liksom ifall mitt riktiga favoritspel i år släpps med 007 First Light. Nu har det kommit massor av previews. De har haft en enorm så här PR-push för det här spelet nu. Och det ser extremt lovande ut.
Jag hade ju egentligen kunnat få möjligheten att åka ner och intervjua gänget bakom.
Ja, ah, kul.
Eller i alla fall några i gänget bakom. Det var väldigt synd för att det krockar precis med ett speltest som vi har i en av kurserna.
Mm.
Nu mot slutet. Det är ju näst sista veckan, eller då sista veckan på den kursen. Så det var precis att de prickade in den dagen. Men annars hade jag gärna åkt. Det är alltid kul liksom att se lite mer bakom kulisserna på ett sätt. Sen så är det ju trevligt med event liksom i allmänhet. Men det hade varit härligt att höra lite åsikter från insidan, så att säga.
Mm. Något som är jobbigt när man testar spel så på event, det är att det alltid finns någon PR-person som går runt liksom och tittar vad man gör. Och jag hittar ju väldigt dåligt spel. Så jag går ju ofta åt fel håll och sådana grejer. Och så kommer någon och försöker typ peta i rätt riktning. Och det finns inget som är så jobbigt när de gör det. För att jag hittar ju rätt till slut. Och jag förstår att tiden är knapp och så man kanske inte kan sitta liksom en hel kväll. Men liksom, jag kommer ihåg, jag var och testade Resident Evil 2 Remake. Och sen så kom det en cutscene. Efter man typ klättrar ner genom en stege. Och vad gör jag så fort cutscene är slut? Jag går tillbaka till stegen och klättrar upp. Som om den aldrig hade funnits där. Och så kommer han bara, nej, du ska åt andra hållet. Och då så här, sitter man typ lite och skäms.
Ja, för då skämmer sig hela idiot.
Ja, så jag verkligen
så här. De bara, vi har en senil gubbe på station 3.
Ja, men jag tror dessutom att det typ hände två gånger eller något sånt, att jag gick liksom tillbaks och från det hållet jag kom ifrån efter en cutscene.
Är det någon som hjälper honom att hitta ut sen?
Ja, men de vill ju att du ska få en positiv upplevelse liksom.
Ja, men bara det att de säger till mig sådär, då börjar man på minus. Det är absolut det värsta jag vet. Jag vet mina tillkortakommanden, jag behöver inte ha någon som handlar mig för det.
Själv när man skulle testa.
Jag var ju testade The Elder Scrolls Online Elsewhere i London för... Jag tror att det är 7 år sedan nu. Det var liksom en väldigt spännande upplevelse. Men då hade de liksom inga röstskådespelare involverade i det projektet än så länge. Eller de kanske hade det, men de ville liksom inte dela med sig av det materialet. Det var ersatt med någonting som lät som att de läste ur Google Translate.
Mm-hmm.
Vilket var jätteroligt, för att sådana här förkortningar när folk hummar eller liknande, det läste sig ut bokstav för bokstav.
Av en typ så här AI-röst då?
Ungefär så.
Typ Microsoft Sam.
HMMM.
Ja, men verkligen, det var så. Men det var en mysig upplevelse. Det var väldigt spännande.
Jag har ju bara varit på en sån visning. Det var Witcher 3 innan det släpptes.
Nice.
Och de var supertrevliga på CD Projekt. Det var superchill. Deras PR-person som strax innan hade berättat att han råkade få sparken från Microsoft. Han läckte om Xbox av olycka. Sen visade typ sin favoritkaraktär i spelet som inte var vi uppvisade den. Det var så jävla kul. Liksom, I love these things. Det är det här spökbebisen från Red Baron Questen. Ingen hade sett det. Han var it's my favorite game. He's so awesome. Liksom visar cutscenes på sin telefon.
Den är asfula. Ja.
Och så klarar jag första delen. För man spelade, vi fick spela introt. Och jag var så duktig och så snabb. Så jag fick spela ett segment till. Och då var det med att se björnattacken i Skellige. Och göra den lilla undersökningen där. Jag bara, yeah, coolt. Bra spel.
Jag har också varit på ett par sådana där. Skrev för IGN. Bland annat Need for Speed. När Ghost Studios gjorde om den Malmö studion. Jag kommer ihåg när vi fick speltesta, för då var det många som man loggade in på sitt PlayStation-konto och så var det jättemånga som inte hade någon prenumeration aktiv, och då var PR-personen där också så, men vänta, jag fixar ett par koder där. Så fick de så här ett år PlayStation Plus, och jag bara, nej, jag har ju aktiv subscription. Det är ändå så här ganska högt värde på det, så att, ja.
Alltså det är över 1000 spänn liksom.
Ja, faktiskt. Så att, ja, sen har jag också varit på en NHL, jag kommer inte ihåg vilket utav dem, intervjuade game directorn där. Och då var också, jag vet inte ifall ni vet vem det är, men William Nylander, han spelar ändå nu i Toronto, är väldigt framgångsrik, ställer alltid upp för Tre Kronor och sånt där. Han var liksom där i rummet också och spelade med sina polare typ och fått någon invite sådär. Och ja, det var lite speciellt.
Då pirrade det till hos dig.
Just då var han väl med så här en liten pojkspoling som spelade typ i Modo Södertälje, och ja, jag tänkte inte att han skulle bli så himla stor och känd sådär, men han har lyckats, så det var ju good for him.
Det pirrar till efterhand.
Ja, men man borde ha tagit någon form av selfie i alla fall och bara visat upp nu kanske, men jag är inte så mycket för sånt där heller, så att jag ångrar ingenting, men jag är glad för han.
Det är kul att du nämner Ghost Games, för att de har ju liksom haft ett de har haft en studio i Göteborg också. Och där jag hade pass på en klubb jättenära deras kontor. Så de brukade ofta träna där och köpte liksom egna pass helt enkelt. Så jag har haft pass med dem några gånger.
Ja, snyggt.
Piskat deras skinkor lite grann.
Kul. Douglas, vad har du spelat i veckan?
Jag har spelat Diablo. Jag är tillbaka i
Diablo-träsket. Expansionen har släppts.
Yes, Lord of Hatred. Så jag har väl gått en annan väg än vad jag antar att ni andra har gjort. Jag är ju en stor vurmare utav Diablo 4. Har spelat grundspelet i många timmar på min Rogue. Så det kändes väldigt kul nu när Lord of Hatred kom. Och måste säga att de första timmarna lovar mycket gott. Jag har verkligen bara skrapat på ytan hittills. Så att jag har testat de nya klasserna. Och det har då kommit två stycken nya till den expansion. En Warlock och en Paladin. Vilket har varit väldigt kul för att de är vitt skilda från varandra. Så att nu i helgen så var jag gräsänkling. Vilket var första gången sedan september har kommit fram till att jag var ensam hemma i huset. Så då passade jag på att ta över min polare. Så har vi suttit och spelat coach co-op med Diablo. Han spelade Paladin och jag spelade Warlock. Och det var väldigt trevligt alltså. Fick i alla fall in några timmar och sånt där. Så att har jag bara hunnit känna lite grann på det hittills. Också boota upp min Rogue, min main. Och tagit mig till den här nya delen av världen. Skåvås heter den. Där saker kommer hända. Känner man redan nu. Och recensionerna hittills har ju varit väldigt goda. Och tydligen ska det vara ett väldigt bra avslut på hela den här Hatred-trilogin. Som de har gjort nu inledningsvis. Så att ja, jag ser fram emot med tillförsikt att fortsätta mitt äventyr här. Jag ser att det här kommer sluka många timmar av mitt liv. Definitivt. Nu framöver.
Nu är det ju länge sedan. För vi spelar, du och jag Amanda, vi spelade Diablo 4 när det kom.
Det gjorde vi.
Och då kommer jag ihåg att ju längre in i spelet man kom och ju starkare man blev, så blev det också så att alltså även små fiender tålde väldigt mycket. Mm. Så att det gjorde att varje dungeon tog väldigt lång tid. Har de gjort något åt det senaste varje 2 åren?
Jag vet inte specifikt, det handlar ju väldigt mycket om generellt i Diablo att ständig progression och sådär. Späcka liksom synergier i sin bild och att hela tiden uppgradera sin armor och sånt där. För det här är ju väldigt loot-tungt spel. Mm. Så att egentligen så fort jag plockar upp ett föremål eller sådär som kan gynna mig, så sätter jag in det direkt i min liksom karaktär. Så jag vet inte.
The Douglas way.
Jag säger inte rakt ut att ni har spelat på fel sätt. Men det är väldigt viktigt att hela tiden managera sitt inventory. Och jag förstår att folk bansar av det ifall de känner att det här är överväldigande och jobbigt och jag vill bara liksom kötta vidare sådär. Men det är klart att det blir ju mer utmanande med tiden också. Det blir väldigt mycket mer komplext. Så att jag kände ju direkt när jag bootade upp min rogue som sagt att gud, vad överväldigande det här var. Jag har liksom någon mercenary med mig från förra expansionen. Jag har en hund som springer bakom mig som något pet. Jag måste lägga in alla mina liksom skills på nytt och kolla upp vad jag har för armor för att se vilken, liksom hur de gynnar varandra och så här, och byggs fram och sådär. Så att helt ärligt så började jag om från början också med en paladin. Så jag spelade Warlock med min polare och spela solo då som paladin helt från scratch. Liksom. Och då är det väldigt enkelt att komma in och lära känna liksom sin karaktär och bygga långsamt framåt och sådär. Och de har varit roliga, både Warlock och paladin, för de som sagt skiljer sig väldigt mycket från varandra. Warlock är ju mycket att du frammanar demoner från marken. Så att en tidig bild då är bara ett par 10 levelar in på båda karaktärerna. Men en Warlock handlar mycket om att jag har en demon som kommer upp i marken som tauntar fiender. När de kommer till den tonten så lägger jag på lava på dem i en yta där de står och brinner. Och samtidigt så kastar jag andra små demoner på dem här som sprängs. Och sen så bara sprängs alltihopa, så bara händer saker på skärmen och det känns helt underbart. Medan paladin är mycket...
Det var fantastiskt i Diablo 3.
Ja.
Alltså jag körde Warlock i Diablo 3 och det var verkligen så. Man gick in i ett rum, man fick ett lik, sprängde det liket och sen var det lika överallt, så bara fortsatte man spränga. Så det var liksom bara...
Men det var helt galet. Jag spelar ju Rogue i Diablo 4, spelar Demon Hunter i Diablo 3. Mm. Och det känns ju ändå ganska så lika. Det är ganska så långsamt spelande och det kräver liksom en del avstånd till fienderna. Så vi vet ju liksom att jag kommer ju alltid springande med de här 50 ghoulsen i släptåg liksom, för att jag har gått iväg på min egen lilla upptäcktsfärd. Och sen så måste Jimmy spränga allting.
Ja, men Rogue är kul. Som sagt, det är min main. Och det är ju mycket crowd control och samla ihop större pack. Lägga på den, typ, jag har en shadow build på den. Så att jag lägger på den vulnerability. Och sen så innebär det att när jag väl dödar en så kommer den sprängas. Och så sprängs det vidare till de andra karaktärerna och sånt där. Och så, samtidigt så kan jag frammana en klonad form av mig själv som också skjuter de här pilarna. Som också liksom ger vulnerability. Som också sprider det runt omkring överallt. Så att det... Man kan få väldigt tillfredsställande synergier rakt igenom spelet. Och det har de även här. Och de har revampat också hela skillträdet. Så att tidigare så var det mycket att du valde skills och sen i skillsträdet så kunde du på dina extra nodes också uppgradera dem. Nu är det snarare att du har main skills som du väljer och ploppar ut. Och sen i de här så kan du skifta dem också, men det är bara en enstaka plupp på dem som liksom ändrar karaktär på den. Och sen så puttar du bara in extra poäng på själva main skillen. Så att de har liksom strömlinjeformat men också breddat möjligheterna. Så att de har verkligen tagit till sig och gått mycket mer åt Path of Exile-hållet, som är egentligen det mest populära spelet i den här genren, som jag inte har spelat. För jag spelar Diablo mycket för story. Och för där tycker jag Blizzard är ledande liksom.
Förlåt för min reaktion. Jag bara tänker på typ Starn i trean är det jag tänker på. Och den var inte jättebra, tyckte jag inte.
Det var väldigt olika. Liksom,
jag älskar tvåan tyckte jag var awesome. Fyran har jag inte spelat mer än introt. Men jag kommer ihåg trean när man är i öknen och han cool K-H-U-L-E hjälper den med, vad heter det, The Black Heart eller vad fan det heter. Eller något sånt. Och han bara yes we will. Jag bara, jag undrar om han kommer förråda mig snart. Jag bara, åh, han förrådde mig.
Alltså trean känns ju väldigt lumpigt i sin ton, medan fyran är ju betydligt mörkare.
Jag älskar stilen i fyran.
Jag vill är helt otrolig.
Jag vill ge fyran en chans. Jag började spela det i 10 minuter med Oliver. Sen han bara, fuck this.
Men vi borde skaffa expansionen. Så skulle vi kunna spela du, jag, Amanda och Adam.
Ja.
För att vi, alltså, hade vi tagit upp Diablo 4?
Det är crossplay. Alla plattformar. Du har ett Battle.net-konto som du loggar in med. Och sen så har du samma karaktär på alla konsoler.
Okej, okay, så jag roll kan ju skaffa det till PS5 då. Okay.
Men Jimmy, du körde väl på Xbox?
Ja.
Och jag körde på PlayStation.
Gjorde du? Det kanske du gjorde.
Det är jag ganska så säker på att jag gjorde. Aha.
Jag tror det var jag spelade PlayStation. Det är Xbox Game Pass-spel.
Nej, men vänta nu, ska vi se. När Diablo 4 kom så hade vi inte köpet gått igenom ens.
Ja, fast jag tror inte att det gjorde det när det släpptes.
Inte när det släpptes.
Jag gick och köpte det på Elgiganten.
Ja, nej.
Alltså, på nationaldagen.
För att Microsoft ägde inte Activision helt och hållet vid den tidpunkten när Diablo 4 kom.
Ja, just tror det. Ja. Tidslinjerna smälter ihop för mig.
Mm. Men vi har inte spelat förra expansionen, vi inte spelat nya, men då hade man ju nästan tjänat på att börja en ny karaktär och bara köra om från början.
Så skulle jag rekommendera
någon
att göra.
Expansion?
Nej.
Så skulle jag absolut rekommendera att göra. Jag tror också om du, har ni köpt andra expansionen, Vessel of Hatred? För jag för mig att om du köper Lord of Hatred, alltså 3D, då får du andra expansionen också.
Ja. Jag tror att de har tagit bort första expansionen. Jag tror inte de säljer första expansionen själv längre. Utan du köper senaste.
Och sen är det som sagt, då är det väldigt som coherent rakt igenom.
Jag spelar ju som magiker i originalspelet.
Och lyckas också vara den som spränger allt.
Ja, jo, men jag tyckte jag tröttnade på den karaktären. Jag tyckte det inte var tillräckligt kul sen.
I Diablo 2 så mainar jag alltid necromancer, för jag tyckte om att göra mina egna vänner. But fight for me!
Men som sagt, stilen i Diablo i verk. Alltså det,
ja, för Diablo 3.
Jämför speciellt med Diablo 3.
Ja, det var ju det mycket, typ Marvel. Mycket mer en fantasy-ton. Det var nästan lite World of Warcraft-igt. Mm. Vilket jag uppskattar, för jag kommer från World of Warcraft-hållet. Men Diablo 4 så gick de ju tillbaka mot mörkret. Och sen har de jobbat mycket mer med liksom kamera, regi och sånt där. Alltså deras cutscenes är top of the line. Alltså jag vill så gärna, jag har sagt det så många år, men jag vill så gärna ha en film ifrån det här teamet som liksom, alltså en World of Warcraft-film, en Diablo-film, vad som helst, bara ge mig 2 timmar cutscenes liksom i ett flöde, för de är helt otroliga. Och det har de definitivt hållit fast vid nu också, om man har inte med från första början liksom storymässigt, så alltså, ja, det är väldigt tydligt nu också när man spelar om det från början med min paladin då. Så är det liksom saker de nämner, alltså typ 10 minuter in i spelet, har kommit tillbaka nu i Lord of Hatred liksom 40 timmar senare. Vilket tyder någonstans på att de hade den här planen från första början. Vilket också som sagt, eller vilket också då innebär ett väldigt bra manus. Så att jag är väldigt imponerad utav den biten. Och jag förstår att folk har klagat liksom på endgame och så. Vilket många som spelar den här typen av spel spelar för. Jag som inte gör det njuter ju på ett helt annat sätt. Men de har också revampat hela endgame-systemet som inte har kommit till ändå. Men att du kan lägga upp på ett helt annat sätt din väg framåt där. Och även hur armor-system funkar och slots och sånt där. Så att du kan mycket mer liksom customisa och sy ihop din egen utrustning på ett mycket mer tillförlitligt sätt än att allt ska bara vara randomized och sådär. Så att Det ska bli jättekul att döda timmar i det här spelet på nätterna. Se hur hela den här berättelsen slutar och utforska mer med både Warlock och Paladin. Paladin som jag inte hann nämna, men de bygger mycket med på aura och slå hårt och tåla mycket och sådär. Så att framförallt om man spelar co-op så är det väldigt kul att en spelar Paladin och en andra i någon form av caster. Då kan man göra skada.
I vanliga RPG så brukar jag ofta spela Paladin om de finns. Jag tycker de är coola.
Mm. Ja, riktigt snygg liksom estetik. Både på Paladin och Warlock tycker jag. Jag vet inte. Det är ett spel som fortsätter leverera, fortsätter ge mig mer i alla fall. Så jag förstår att det inte är för alla, men för mig är det här riktigt bra.
Jag önskar att jag kände att jag hade lite mer luft under vingarna på ett sätt. När jag spelade igenom det, för när man kom till en viss punkt, precis som Jimmy sa, så blev det väldigt segt och utdraget. Och då kände man liksom genast den här dragningskraften till att man ville att spelet skulle vara slut, snarare än att det var väldigt roligt att spela. Det var fortfarande liksom spännande att veta vad som hände i berättelsen och att man liksom skulle få uppleva de här otroliga mellansekvenserna, precis som du nämnde tidigare. Men det kändes liksom för segt. Och det kändes som att jag typ inte hade klarat det på egen hand, mer eller mindre. Jimmy bar ju mig igenom det där när jag kom släpandes på mina goals. Men vi gjorde ju en kul grej precis innan, för det fanns ju den här introsekvensen som man kunde spela, och om man kom upp i tillräckligt hög nivå så fick man den här vargungen. Kommer du ihåg det?
Ja, men just det, om man kom till maxlevel i betan, då fick man ju en liten varg.
Ja, men precis.
Som man kunde bära runt på ryggen.
Mm-hmm. Och då satt du ju och...
Just det, då co-opade vi medan du gick och har pass, för att det var liksom sista kvällen uppe. Så jag bara ställde dig typ i något hörn medan jag typ gick in och bara försökte kötta mot bossarna och grejer för att levla.
Det finns ju också, om man bara vill spela story, så finns det ju typ 15 olika svårighetsgrader. Sådana torment levels. Men det finns ju en som är normal. Om inte easy. Men normal i alla fall. Och där är det ju squishy. Allt mobs och sådär. Jag spelar i alla fall på expertnivå. Eller något sånt där. Om det är tredje eller fjärde.
Men då hittar man också sämre loot, visst är det så?
Ja.
What the fuck? Jag äger till en Diablo 4 på PS5. Jag minns inte när jag skaffade det.
Snyggt.
Ja.
Det känns så typiskt dig.
Men nice, med lite Diablo. Det är så här perfekt sommarspel, alltså semesterspel. Typ. Man kan bara
öppen balkong, dörr, mörkt utomhus och visa i Diablo, det är perfekt.
Amanda, du hade ju varit i Mumintrollens värld.
Skulle du säga att jag varit i Mumindalen?
Nej, det heter Mumindalen, eller hur?
Ja.
Jag kom inte på det när jag skulle säga det. Så jag bara, vad? Men du har ju spelat...
Mumintroll... Winter's Warmth heter det. Och det är baserat på en kort roman av Tove Jansson. Och den boken gavs ut 1957, vill jag minnas. Så det är liksom ett väldigt gammalt verk som jag fortfarande tycker håller väldigt bra idag. Jag fick lite blodad tand, kände jag precis när jag startade spelet. Och såg den här mysiga introsekvensen. Så jag började faktiskt lyssna om boken, för att den är liksom väldigt kort i ljudboksform. Och med Mark Levengood som uppläsare så blev det ju otroligt mysigt. Han gör det fantastiskt. Jag har lyssnat igenom alla böckerna flera gånger med honom som uppläsare, och det är alltid tipptopp. Det här är ju liksom böcker som jag har haft med mig sedan barndomen. Jag älskar ju Mumintrollens värld, och det handlar ju väldigt mycket om att det är inte liksom bara, om vi säger, barnböcker. Det finns ju liksom väldigt mycket så här filosofiskt värde i det hela som man kan hitta. Och det känns ju väldigt mycket som att hon har ett väldigt säreget sätt att skriva, men liksom också att lyfta fram sina idéer och tankar om livet egentligen. Men Mumintroll Winter's Warmth är ju lite mer av ett barnspel, skulle man kunna säga. Precis som Snufkin Melody of Moomin Valley så blir det lite granna ungens första Metroidvania på ett sätt. För att man har lite förmågor som man använder sig av för att kunna låsa upp nya områden, och man färdas fram och tillbaka på en väldigt enkel karta. Men alltså, även för en sån som jag, så blir det ett väldigt mysigt äventyr. Just det här baseras ju, precis som jag sa tidigare, på Trollvinter. Och det handlar om att Mumintrollet, som det första någonsin, vaknar upp ur ide. De går ju i ide, har liksom käkat sig fulla med granbarr för att kunna överleva vintern. Och det är inget, vad man vet, tidigare troll som har sett vintern överhuvudtaget. Så när han vaknar och det inte är vår blir han alldeles förskräckt och undrar liksom varför världen ser ut som den gör, och börjar sedan ta sig ut för att utforska den helt enkelt. Det är väldigt mycket inspiration som har tagits från boken, det ser man ju rakt av. Och väldigt mycket i berättelsen är ganska så likt, och även karaktärerna som man stöter på. Men sen så finns det lite skillnader naturligtvis. Boken är, tycker jag, lite mörkare. Och så är det ibland i Mumin också, att det finns liksom ett djup och ett mörker. Jag tror att många som bara ser det som barnböcker eller en barnserie eller barnfilmer kanske missar det. Liksom att det finns väldigt mycket djupare tankar bakom. Men just här i alla fall så blir det naturligtvis lite lumpigare och lite mer lättsmält ofta. I Melody of Moomin Valley så hade man olika instrument som man kunde använda sig av för att ta sig vidare och ta sig förbi sina hinder. Men i och med att vi nu liksom har klivit in i en vintervärld så blir det liksom väldigt snöorienterat. Och det är faktiskt supermysigt. Jag tror att jag uppskattar liksom det systemet mycket mer. För det känns kanske lite speligare och som att man liksom är aktiv på ett annat sätt. Men man beger sig ner i alla fall, som Mumintrollet, till badhuset. Där man stöter på Totiki som bor där under vintern. Och där får man liksom lite nya förmågor och man kan uppgradera sina förmågor. Och det görs liksom på ett väldigt organiskt sätt. Det känns liksom inte som att det blir någon form av butik. För det är liksom inte heller tanken. Utan bara liksom ett sätt att man hela tiden ska kunna känna att nu blir jag lite bättre för att kunna göra de här olika sakerna. Man får till exempel efter ett tag en yxa som gör liksom att man i början då kan hugga ner träd som ligger i vägen. Träd som liksom har fallit av vinden och hindrar olika vägar. Men sen så kan man också med den här uppgraderade yxan hugga i isblock. Så det blir lite annorlunda och därför kan man liksom då ta sig längre fram. Man kan göra andra sidouppdrag som till exempel att få loss någon filur ur ett isblock och liknande. Men jag tror det första man får göra det är att kasta snöboll. Så man liksom kastar snöboll på is och liknande för att man ska kunna rensa vägen eller skapa en väg och sådär. Och en väldigt stor behållning i spelet måste jag ändå säga var att spöa lilla My i snöbollskrig. Det har ju verkligen någonting. Liksom den där lilla ilskebaggen verkligen som kutar omkring och så får hon en snöboll mitt i plytet så man liksom jagar runt henne lite grann. Så lilla My har ju också vaknat. Hon bor i boken tillfälligt i grottan tror jag och sover där ihop med sin syster Mymlan. Jag har för mig att man inte får veta så jättemycket om det. Och sen så har vi liksom andra framträdande karaktärer som den här Hemulen som åker skidor till exempel och spelar musik i ett stort horn. Jag vågar inte säga exakt varför horn det är, men stort är det. Och jag är liksom inte riktigt bra på den sortens musikaliska aktioner. Men det liksom stora i spelet är egentligen att man ska samla ihop massa ved till en jättestor brasa. Och det är jättemycket ved, det är typ 125 ved som man ska plocka på sig längs med spelets gång. På olika platser, när man gör de här olika sakerna, det kan liksom vara att man glider genom buskar, då får man lite ved ibland. Det kan vara att man hugger ner en av de här stora stockarna. Det kan vara att man, ja, kastar snöboll på en liten snödriva högt uppe och så trillar det ner en liten vedbit. Det är lite sådana sidouppdrag, till exempel att man ska hitta olika skärvor från Muminmammans fina vas. Som jag får med att det är en ekorre som har sönder den. Den ekorren är ju någon helt annanstans i boken egentligen. Men jag kan liksom se varför de syr ihop det på det sättet. Och så träffar man olika vintervarelser som bara kommer ut just då och så hjälper man dem med lite uppdrag. Till exempel så ska man leta upp en dagbok som den sedan vill att man bränner upp. Känns brutalt. Det här kommer låta så himla fånigt. Jag vill inte spoila, men det är nämligen så att man träffar en karaktär som känns väldigt malplacerad. Det tycker jag känns konstigt. Det är en karaktär som inte borde vara där.
Inte lore accurate.
Nej, det, det känns inte riktigt som att det stämmer.
Eller Skalman.
Ja, nej, inte så. Det är fortfarande en Mumin-karaktär liksom, men det känns som att den har hamnat rätt snett och jag vet liksom inte riktigt varför de har med den. Jag tror att det är för att det liksom ska bli lite av ett lur. Nu kanske man kan lägga ihop ett och ett här, men en stor grej är ju att snusmumriken drar ju söderut under vintern. mina kompisar Niklas och Anna ur Svamppodd från Svampriket sa det så himla roligt att han liksom drar till sin andra familj i Thailand om vintern. Jag hade mycket roligt åt det. Det var jättekul. Men då i alla fall så tror jag att det liksom ska vara ett litet lur kring Snusmumriken, för att det är liksom en viktig karaktär för Mumin. Det är liksom hans bästa vän. Och lite sådana grejer. Sen när man liksom har haft det här stora bålet, då är det inte heller slut. Och det tycker jag också är supermärkligt. Jag hade gärna velat ha det som ett crescendo. Det är inte slut efter bålet i boken heller. Men det kändes som att slutsträckan efteråt, det var liksom lite grann att bara trampa vatten. Det kändes väldigt onödigt. Och jag tror att det liksom hade varit bättre att bara ha det här stora bålet som slutmålet, för att det läggs upp som det egentligen. Det är den stora grejen man hela tiden samlar till och strävar mot och sådär. Så det är liksom inte fritt från kritik. Men jag tror liksom att om man har barn man vill introducera till exempel till Metroidvania-genren. Alltså vi fick ju lära oss lite grann den hårda vägen med svåra spel liksom på 90-talet och sådär. Jag tror att det här är ett väldigt bra spel. Både ur perspektivet att Mumin är liksom en otroligt mysig karaktär att spela som. Det är en jättefin värld. Alltså estetiken är otrolig. Det är lite sådär vattenfärgsmålat. Det är jättefin musik. Jag tycker verkligen liksom att Hyper Games, som för övrigt är en norsk studio, det känns väldigt oklart, har gjort ett gediget jobb i både Snufkin, Melody of Moomin Valley och Moomin Troll, Winter's Warmth. Det finns liksom väldigt mycket värme och inspiration och mycket igenkänning från böckerna. Och också från just själva tv-serien, den animerade serien från 90-talet i Mumindalen som den heter. Och man känner ju liksom igen den visuella stilen lite granna därifrån med hur karaktärerna ser ut och så. Men jag tror liksom också att det är liksom ett bra sätt att lära sig tankesättet i spel. Faktiskt. Sen så går det att spela på svenska. Jag spelade på engelska förra gången. Men nu när jag spelade den här uppföljaren då, så testade jag faktiskt att spela på svenska. För att jag kände liksom att det är ju skrivet på liksom typ finlandssvenska, skulle man kunna säga. Så som jag har läst det. Det är ju svenska, men man vrider och vänder på det lite granna, vilket ger en helt annan finess. En finess som jag tycker lite granna saknas i den svenska versionen på många sätt. Det finns scener som är väldigt roligt skrivna fortfarande. Men jag tror att det är svårt att efterapa också Tove Janssons väldigt säregna sätt att författa på, helt enkelt. Men har man barn som man jättegärna vill spela tillsammans med, rekommenderade vår kära vän Robin till exempel och spelade det med sina barn, eller om man liksom bara alltså, tycker om Mumin så spelar det. Det är bara några timmar långt, det är en supermysig upplevelse, det är liksom det man vill ha i mångt och mycket av ett Muminspel. Hade jag liksom varit barn när det här spelet släpptes hade jag kissat ner mig och dött, verkligen.
Det är otrevligt dock.
Men på ett positivt sätt. Ni vet liksom när man blir...
Jag vet inte hur man dör.
Ni vet liksom när man kissar ner sig och att man är så exalterad.
Jag tycker att Mumin...
Inte för att det någonsin har hänt mig.
Jag tycker Mumin borde ha en crossover med Call of Duty.
När kommer Mumin till Fortnite?
Nej.
Jag vill se Mumin pappa gör flossa.
Ja, eller typ springa runt som lilla My och dra sick headshots. Eller stinker för den delen.
Har det varit någonting?
Ja, faktiskt.
Springa runt med stinker med en karbin.
Ja, precis. Med lilla My med en bazooka, det är en syn. Alltså, man skjuter av ett skott och bara man flyger iväg fort som fan.
Liksom. Alltså, lilla My hade ju också haft så här bak- och framvänd keps och så militär målning.
Japp. Lilla My bara, det är grillakrig här liksom i Fortnite när lilla My på... På farten. Men kul med Mumin.
Ni får ursäkta mig, ibland bara svävar jag iväg. Så ni får jättegärna ställa frågor om ni jättegärna vill. Men ni vet hur det är när jag kommer igång. Då är det liksom svårt att stoppa mig.
Vad, Adam, du har ju spelat mer av Mouse PI, va?
Ja, jag spelade nästan 16 timmar Mouse PI for Hire.
Så, betyder det att du nästan är klar?
Jag har inte många banor kvar. På, när jag kollar kartan i alla fall. Så ja, och början av Mouse PI for Hire. Okej, okay. Det är ju ett... det är första persons skjutarspel där man spelar som privatdetektiven Jack Pepper som utforskar mystiska händelser i staden Mouseburg. Och början är sådär in medias res. Man är på ett luftskepp och slåss mot fiender. Början...
Använder han fina uttryck?
Ja. Ja, jag kan några ord.
Händelsens mitt, eller vad det står för.
Så det är... Början är lite långsam och enkel. Men, så jag var liksom så här förra veckan när jag nämnde det. Jag var liksom, it's fine. Men det blir bättre ju mer man spelar det. Ju mer vapen och förmågor och sånt man låser upp. För nu har jag liksom större delen av det här verktygsbältet. Så jag har min dash, jag har min hoverhopp, jag har dubbelhopp och så vidare. Så och bättre vapen också. Den första pistolen, Mauser, som är en Mauser, fast med möss inspirerat nu i namnet. Är ganska liksom, tråkig sort vapen. Men när man börjar uppgradera den och framförallt hittar de andra vapnen som... Shotgun och Tommy Gun. Och, ja, den heter inte Tommy Gun. Varenda vapen, eller varenda grej i det här spelet är någon form av skämt eller pun. En vanlig traditionell Tommy Gun, den heter inte Tommy Gun i det här spelet. Den heter någon annan James Gun, som jag antar är en referens till James Gun. och Shotgun eller Boomstick. Och så vidare. Så det är, och just Rocket Launcher är en kanon som bokstavligen heter Loose Cannon.
Vad roligt.
Men är det Metroidvania alltså?
Och den är det lilla My som har.
Det är ingen Metroidvania, utan det är en Doom-like. Eller en Boom Shooter. Så det är... Jag skulle säga...
Jag var så förvirrad när du sa med dubbelhopp och dash och sånt där. Tänkte,
Nej, det är helt och hållet för rörelse och sånt och liknande. Och så striderna är ganska snabba och kul. Det är svårt att beskriva upplägget, för att det är först och främst en shooter. Man går ofta in i ett rum eller en liten arena eller ett område, och det kommer ut bad guys som man skjuter dem, papp. Och det ser jättekul ut, för det är ju 2D sprites med rubber hose animationer. Det är kul att blåsa skallen av dem och se dem trilla ihop. Fantastiskt, alla animationer är handritade också, så det ser jättehäftigt ut. Jag älskar stilen. Sen finns det ju små utforskningselement, typ. Det finns ju hemligheter, hitta mer pengar, hitta ritningar för uppgraderingar och sånt. Men det finns ju också liksom en story, och den storyn som man liksom nystar upp är både, den är märkligt allvarlig, inte superallvarlig, men den har liksom allvarliga teman, samtidigt som det är goofy, karaktärerna nämner ost i varannan mening. Så den balansen mellan tonen kan vara lite märklig, för det finns nebbmöss till exempel, shrews i den här, de är tekniskt sett en annan ras. För de är inte vanliga möss, de är nebbmöss. Och de är förtryckta och kidnappade. Så de är ju en form av allegory för mörkhyade eller judar. Så när de blir kidnappade och experimenterade på, till exempel en del av storyn. Det känns lite konstigt, samtidigt som Jack Pepper i en scen beskriver... Se, jag har den bilden här... Se, jag skickade ju den till Det är så jävla dumt. Han beskriver typ en kvinnas röst, liksom raspy som mozzarella picante på gorgonzola platter eller något sånt. Och jag bara,
så, rivig som en parmesan.
Ja, alltså det är tonen är ibland lite märklig. Jag tycker fortfarande, jag tycker om karaktärerna och det är väldigt bra röstskådespeleri. Men så jag tror Baker gör en ganska bra noir-detektiv.
Jag tror Baker som spelar Jack Pepper.
Ja. Så jag har kul. Jag är jättekul med spelet. Även om det finns vissa saker. Det är lite långsam början. Fast det hade Doom Eternal också. I och för sig. Doom Eternal, det första banan i Doom Eternal tycker jag är jättedålig. Men i alla fall.
Om man gillar Doom kommer man gilla det här spelet då?
Jag skulle säga om man tycker om Doom-likes eller Boomer Shooters så tycker man om det här spelet. Skulle jag säga. Så ja, det är typ det jag gjort nu i helgen när jag inte spelar Marathon eller sovit på dagen för att jag har spelat Marathon för sent. Så är det typ att ligga på soffan och spela Mouse PI på Steam-decken. Och det är en bra shooter. Jag har jättekul med det. Jag fick modifiera kontrollerna lite. Fick jag ärligt talat göra. För man vill, när man har så många movements som en dash och en melee och sen byta vapen och allt sånt. Det är svårt att köra sådana spel utan backknappar. Så jag hade inte spelat det på vanlig konsol utan en form av pro-kontroll till i alla fall. Och jag fick modifiera även kontrollerna lite för att melee var på B. Så liksom man kan göra en spark för att stunna fienden när de kommer mot den. Och det var liksom på B. Jag tänker inte släppa spaken. Så den fick jag liksom byta plats på med huka sig. För jag hukar mig ju generellt sett mindre i combaten. Så det, jag rekommenderar att man modifierar kontrollerna lite. För att få flow och inte behöva släppa spakarna lika ofta. Men då klickar nog striderna bättre för många. Men det är svårt med sådana shooters på konsol överlag. Men det fungerar bra på Steam-decken. Generellt sett.
Nice.
Så jag rekommenderar.
Hur känner du över längden på spelet? För det är typ det enda som tar emot mig. Liksom att håller det för så många timmar? Eller liksom...
Jag har kommit in i en sån klump. Eller en sån del där striderna är lite enkla. Nu för mig. Och då tycker jag att okej. Okay, om det inte switchar upp mer så tycker jag det hade kunnat ta slut nu.
Okay.
Så det är typ om jag hade kört kanske lite högre svårighetsgrad. Och striderna var lite mer utmanande. Då tror jag att det hade varit, längden hade varit lite mer. Nu känner jag liksom okej. Okay, jag börjar wrap it up. Men jag börjar närma mig slutet. Så det är ganska fine ändå. Men det är. Bara tänk efter om någonting mer. Så det och. Banorna kan variera. Det finns en stor variation av banor. Det är liksom grimy cities, det är kloaker, det är träskmarker, det är en riverboat och så vidare. Det finns en stor jäkla utbud av banor. Men de kan också variera ganska mycket i längd. Vissa banor är betydligt längre än andra. Så där är det svårt att veta liksom. Det är svårt att när man går in i en bana veta okej, okay, är det här typ 20-25 minuter eller är det typ 40 plus minuter jag spenderar här på att hoppa runt och utforska. Så ja. Men det är
kul.
Ja, alltså jag är jättekul. Jag vill bli klar. Jag hoppas på att bli klar med det idag. Jag är jättenyfiken på att se hur det slutar. Men det är jag hade ingen aning när jag började spela om att det var en. Alltså innan spelet släpptes, när jag såg bara trailer så visste jag inte. Jag trodde bara, det är en goofy shooter med gamla animationer, coolt. Men jag hade ingen aning om att det skulle vara liksom så pass snabbt, eller den typen av spel som det var. Jag tycker ju om den genren av spel, så det tilltalar mig väldigt mycket.
Roligt. Jag vill också spela det, men det är att vårt maratonspelande äter upp så mycket tid. Så att det, jag har så här en hög med spel som jag, så här, jag laddar ner typ till Xbox. Bara, det här kommer på Game Pass, det här vill jag spela. Och så bara ligger det där och tar upp hårddisk plats. Men kul. Det är någon gång. Se. Oliver, du har ju spelat Saros.
Mm, du också.
Det har jag också gjort, precis. Ja. Exakt.
Det är bra.
Vad tycker du?
Det är bra.
Och det var allt för den här veckan.
Ja.
Tack för din input.
Mm. Nej, men jag... det är synd att liksom göra såna här statement liksom innan man är färdig med det. Men jag tycker inte lika mycket om det som Returnal. Jag tror att största anledningen till det, för att rent spelmässigt så tycker jag att det känns precis lika bra, om inte ännu bättre än vad Returnal är. Alltså liksom att skjuta, att röra sig, att använda sina abilities och sådana grejer liksom. Allting känns, om inte lika bra så ännu bättre än förut. Jag tycker att rent estetiskt är det jävligt coolt med all så här eclipse imagery och så här konstig skit som händer. Jag tycker att de har introducerat en del roliga nya idéer till liksom den här typ, ska man säga, gameplay sandlådan typ, som parering av vissa projektiler. Och hur power weapons fungerar, istället för att ha liksom den här typ jättekraftiga alt-fire-grejen som du hade i Returnal, som var olika för varje vapen. Så har du en specifik power weapon som du laddar upp liksom ammunition till i princip genom att absorbera projektiler. Och jag vet inte, nu var jag inte med förra veckan, men Amanda kanske redan hade förklarat hur allt det där fungerar.
Jag hade en lång harang om typ allt, så tänk inte riktigt på vad jag ska ha sagt, utan säg det du vill istället. För att jag pratade på i typ goda 20 minuter utan andningspaus.
Ja, men liksom hur det är, alltså det är som ett litet så här, lite så här resource management minispel i spelet, liksom med hur man hanterar sin power och sen hur corrupted projektiler gör med livmätaren och sen hur man, det är mycket bra designidéer här och det är uppenbart att man har liksom lagt mycket tankekraft och fokus på att göra spelet lite mer approachable för en vidare liksom grupp av spelare, för att Returnal var väldigt oförlåtande och detta kan vara det också, men det finns liksom möjligheter för dig som spelare att men det här är lite väl tufft, jag skulle vilja göra så att jag gör mer skada på fiender, eller att jag vill avaktivera negativa effekter på artefakter och skit man hittar. Då finns det liksom ett litet, jag kommer inte ihåg vad de kallar det i spelet, men ett system där du kan aktivera perks och negativa effekter för att göra det så lätt eller så svårt som du vill i princip.
För det finns ju vissa som har kritiserat spelet för att det är för enkelt.
Mm.
Vilket gör så att du kan göra det svårare för dig. Och inte genom att välja en svårighetsgrad, utan du kan faktiskt sätta på liksom att jag vill att fienden ska tåla mer, eller jag vill att jag ska tåla mindre, eller att jag kan slå av den här second chance-grejen så att gör att man kan komma tillbaka efter att ha dött en gång, kan du också liksom ta bort. Så att du är ju mycket friare att liksom tuna spelet efter vad du vill ha då.
Precis.
Precis, och man behöver ju liksom inte ta de här uppgraderingarna om man inte vill, om det nu är så. Jag tänker liksom att för er till exempel, och spelare som Martin och Stefan som liksom redan är jätteduktiga på spel, så kanske det blir en väldigt mycket enklare upplevelse än Returnal till exempel. Och för mig har det ju blivit en enklare upplevelse och någonting som känns betydligt mer tillgängligt för någon som liksom med kanske rätt pannben i alla fall kan kämpa ihop till de här uppgraderingarna, samla på sig tillräckligt med resurser och liknande. Men jag har ju ibland fortfarande en rejäl kamp. Alltså, det gör ju liksom inte spelet lätt, nödvändigtvis. Sen så är det ju liksom relativt. För en jätteerfaren spelare som är superduktig på den här genren till exempel, då kanske det blir, inom citationstecken, för lätt. Men för de som kanske är nyare eller kanske inte har så mycket erfarenhet med den här sortens spel, då känns det ju fortfarande som att det är en stor utmaning. Och jag har liksom flera gånger kommit till den punkten att jag har liksom maxat erfarenhetsträdet och jag kan inte komma förbi. Så det jag behövt göra är liksom gå tillbaka till vissa banor och till exempel plocka på mig andra resurser som det liksom finns ett tak på respektive bana. Och då gick det kanske lite bättre, men jag tycker fortfarande att det är ett svårt spel, men det känns ändå inte som att det är så pass bestraffande att jag inte vill spela vidare. Det känns inte som att det är locket på om jag inte klarar det.
Alltså, jag tycker att det är en ganska elegant lösning på att istället för att ha liksom, vad ska man säga, traditionella easy, normal, hard svårighetsgrader, så har du mycket liksom lösare, mer så här, skräddarsybart system där du kan liksom ta en liten give and take på olika grejer. Och jag vet, Rahul Kohli som spelar huvudrollen, Arjun, han försvarar, för att som du sa, Jimmy, det har fått kritik av vissa att liksom det är för lätt. Och han försvarade spelet med att säga att liksom, jag har sett med de här modifiersen du kan sätta på, så kan du göra det betydligt svårare än Returnal också. Och han säger liksom att min genomspelning är svårare än vad Returnal var, och jag tror honom baserat på vad jag liksom, när jag kollar på vad man kan göra. Jag har inte lekt med det systemet alls. Jag har inte gjort det svårare eller lättare för mig.
Det är en meny, så det är klart du inte rör det.
Ja, nej. Jag pinnar inte med sånt. Fuck that. Jag skulle inte heller säga att det är ett lätt spel. Det är inte ett lätt spel som typ, om man säger... Ja, vad är ett bra exempel på ett lätt spel?
Alltså du kan inte
Yoshi's Island.
Men du kan inte sätta vem som helst framför spelet så att ja, men det här kommer du klara utan
problem. Nej, alltså min son, han älskar ju tv-spel. Han kan spela Astrobot och Super Mario och sådana grejer. Han hade ju fan blivit fistad av det här spelet. Så att,
jag vill att du ska livestreama när William spelar Saros.
Ja.
Med hjälm.
Säg att han inte får bullar innan han har dödat första bossen.
Nej, så att, alltså det är inte ett lätt spel på typ, så om man säger typ Kirby's Epic Yarn liksom. Alltså det är ett lätt spel. Nej. Detta är alltså förhållandevis, det är liksom tydligt lättare än dess liksom andliga föregångare. Och det är liksom för att det var så liksom att både jag och Jimmy, vi kunde liksom ta så här bossar på första försöket. Medans det kunde jag inte göra i Return, utan där behövdes det ett par försök i alla fall. Även om jag i båda de här spelen inte tycker att bossarna är svårast, utan det är vägen till bossarna som jag dör på liksom.
Ja. Och jag tycker att i Saros, jag tycker att det var lättare i Returnal, de här liksom vanliga striderna, att liksom utläsa miljöerna och så. För jag märker att det blir en del problem. För att fienderna i Saros är mycket bulkigare. Alltså de är rätt så stora.
Mm.
Och vissa av de här liksom stridsrummen är väldigt små. Och det kommer väldigt mycket projektiler på samma gång emellanåt. Så att jag har många gånger blivit helt fucked av miljöerna. Och sen så är de inte riktigt, eftersom de är lite så här lite slumpmässigt genererade, men jag har liksom märkt att ibland finns det så här vissa hål i typ bergsformationer och grejer som jag har typ fastnat i, så att det är så här inte meningen att jag ska kunna vara, tror jag, när man liksom dashar och flyger runt.
Nej, men det är ju liksom jobbigt läge när man är fast i ett rum med typ två sådana här minibossar samtidigt och de typ utövar squashing på en mer eller mindre. Då kommer man ingen vart.
Så jag känner att det var lättare att röra sig runt liksom i miljön och planera sina liksom strider när det händer mycket i Returnal än vad det är i Saros.
Ja, jag vet inte. Det är primärt två grejer som verkligen gör mitt liv se ut. Och det är dels att precis innan detta kom nu så har jag liksom jobbat på, jag har tagit Platinum i Returnal. Så jag återvände till det veckorna innan och hårdnötade det. Och muskelminnet har liksom förstört för mig. Liksom att, för att Dash och Melee och sådana grejer är inte på samma knappar längre. Och jag tycker att alltså, där de är i Saros är vettigt. Det liksom makes sense att de är där de är. På axelknapparna den här gången istället för face-knapparna. Men det är liksom, det är min hjärna liksom att jag har spelat så mycket Returnal precis innan så att det är många gånger jag liksom försöker dasha eller göra melee och liksom och jag trycker på fel knapp och så bara, ah, där tog jag skada fan. Och man tar mycket skada ifall man träffas. Särskilt när man är liksom i den här typ superfarlig, så här, Eclipse-versionen av världen. Men sen också att det är så många olika sorters projektiler, de är färgkodade och mina ögon är fakt. Så att
nej, Oliver, jag hade inte tänkt på det.
Men
det måste väl gå att ändra inställningen,
va? Jag gick in i inställningen och det är framförallt de röda som man inte kan dasha igenom. Som jag har haft svårt att se. Så jag gjorde dem helt kritvita istället. Och då blev det lättare.
Så Oliver, jag kan inte se skillnad. Låt dem bränna in dem i mina ögon.
Precis. Jag bländar mig som little boy. Och fat man. Nej, men jag tycker att spelet är kul och många av dem liksom bara rent spel designmässiga liksom kvaliteter som man hittade i Returnal är liksom raffinerade på olika sätt och jag tycker att vapnen är roliga att använda. De har roliga modifikationer och variabler till sig. Och det är ett väldigt kompetent designat spel. Jag tror att den största nedgraderingen i detta jämfört med Returnal är att storyn är lame as fuck. Jag bryr mig inte ett skit om någon av de här karaktärerna. Jag bryr mig inte om liksom Arjuns liksom desperata försök till att hitta sin brud. Liksom, jag bara har ingen relation till något av detta. Eller liksom planeten hon är på eller laget han är med. De är konstiga och weird. Och så en är liksom typ Cocobello och bara snackar baja. Och en är bara en jävla nagging bitch. Och en andra är liksom typ så superiority complex. Och
det låter ju som Dark Souls-karaktärer.
Men att de är koko, det är ju på grund av solförmörkelsecyklen.
Jo, jag förstår det.
Så det kan man i alla fall köpa. Men jag håller med dig till full Oliver. Och det är någonting som jag liksom tog upp förra veckan och som jag också tog upp i min recension. Liksom att jag känner inte lika mycket för berättelsen. Även att jag gillar Rahul Kohli som Arjun till exempel. Jag tycker att det finns vissa spännande element liksom, i det som faktiskt är mer mysterielikt. Men de andra karaktärerna känner jag liksom inte så mycket för. En karaktär i början som jag ändå tyckte om som försvann relativt fort. Men resten kände jag liksom dels att jag inte brydde mig om så mycket, men sen så tycker jag liksom att ansiktsanimationsarbetet gör liksom inte riktigt att man dras till den här investeringen i karaktären. Jag tycker liksom inte att ansiktsuttrycken är liksom tillräckligt starka för att man liksom ska få en sån respons.
Men jag tror att sättet de presenterar det på också, för att man hamnar ju väldigt mycket så här i händelsernas centrum ganska snabbt utan att liksom ha någon koll på vad är det egentligen som händer. Och sen så tror jag också att ett problem jag hade i början var att jag tog mig igenom de här olika ställena ganska snabbt eftersom jag inte dog. Alltså jag tog liksom bossen på första försöket. Det gör också att man varje gång man kommer tillbaka då till The Passage där liksom är som huvudbasen, då får man ju också prata med karaktärerna. Och det känns som att det är meningen att det ska ta längre tid mellan konversationerna. Medan jag kunde liksom, jag har bränt igenom en bana och sen kan jag liksom trycka på en karaktär 3-4 gånger.
Mm.
Och få liksom story. Och liksom, det känns inte som att det är så bra sammankopplat då. För det känns som att det borde ha gått lite längre tid mellan de här två konversationerna.
Nej, men, men även när man pratar med den så börjar jag bry mig inte om vad du har att säga om någonting av detta. Jag har verkligen ingen investering i något som händer. Och jag förstår liksom att Arjun är ju driven av Alltså visst, han är liksom, han är där i på official business och han är liksom där för att liksom leta efter det här teamet eller de här tre tidigare teamsen som har varit här före honom. Och det är lite fuckery som händer och liksom det är någon twist om liksom, ja, de kanske har varit här längre än vad vi trodde och ingenting är som det verkar. Men det han egentligen är driven av är att hans på att säga hans ligg, men hans antar flickvän, hans partner är någonstans här, eller var liksom på någon av de tidigare teamen och han är liksom primärt där för att hitta henne och så hittar man liksom typ
det finns ju förlåt, fortsätt
man hittar liksom inspelningen som hon har gjort som bevisar då att ja, men hon har varit här och liksom man får så här små inblickar i vad hon går igenom där. Återigen, alltså storyn i Returnal var så jävla mycket coolare. Och men den var ju liksom jätte weird också till en början. Liksom innan man har liksom mer kontext på vad det är som Celine faktiskt gick igenom eller har gått igenom kanske framförallt. Och liksom bara, men vad fan, det är ändå liksom intriguing grejer som händer och man vill veta vad alla de här grejerna man ser betyder. Vem är den här astronauten som står och stirrar på mig liksom där borta och vad är det med det här huset och ens mamma och Helios och all den här skiten liksom och spoilers för Returnal. Om du inte har spelat det här 5 år gamla spel eller Adam, du har inte spelat det.
Jag kommer aldrig spela det.
För att men då jag gör det ingenting.
Okej, så om du inte har spelat Returnal och du spelar det, för att det här är sista spelet vi kommer prata om idag, antar jag. Då kan du stänga av podden nu. När man har klarat den här tredje bossen, och man tar sig ifrån den här planeten, och man lever ut sitt liv, liksom, och man ser så här snabba flashes liksom, till att man skaffar barn, och man typ dör i sjukhussängen som en gammal käring, och bara pang! Man sänks ner i graven dessutom. Liksom man får se liksom i första person hur man sänks ner i graven. Och pang! Man är tillbaka på Atropos. Och jag bara, alltså, det här är bara det mest fucked up jag någonsin sett i hela mitt liv. Alltså, det är liksom, då känner jag bara, detta är hennes helvete. Hon är i helvetet och hon kommer aldrig komma härifrån. Och det var en sån jävla käftsmäll, var ascoolt.
Och det, när man låter då, liksom, det låter ju som Prey 2-slutet som var tänkt.
Ja, just det. Ja.
Ja.
Ja, men det är stark tobak med den vändningen. Och det finns ju vissa spännande vändningar i den här berättelsen också. Men det är liksom inte lika slagkraftigt.
Ja.
Jag vill bara knyta tillbaka lite till vad Jimmy sa tidigare. Det här med att han fick liksom många dialoger liksom staplade på en och samma gång. Det kan ju bli lite motsatt effekt också. För jag har ju ändå med ganska så mycket ingift finsk sisu, får man väl ändå säga, lyckats plöja mig igenom vissa delar lättare än vad jag har trott. Och det har ändå gått så här förhållandevis bra. Och det har liksom varit väldigt krävande av mig som spelare, men samtidigt så känner jag att det kommer gå förr eller senare. Däremot så hade jag ett ställe som jag fastnade på, satt fast på väldigt länge. Jag vill inte säga var, för det är så nytt spel, men alltså det liksom åt verkligen på min själ. Alltså jag satt där så länge och kämpade så hårt med det, och där var det liksom att jag fick ibland jättemycket stryk på vägen. Och sen så liksom kanske jag till och med dog innan bossen. Eller så var det så att jag kom till bossen och så var jag kanske inte tillräckligt kittad för att jag hade sprungit igenom lite mycket på vissa ställen där det liksom var för mycket fiender och lite sådär. Men det fanns ganska många olika scenarier och det fanns en hel del som gjorde liksom att jag inte tog bossen. Och det var några gånger som jag liksom bara så här, wow, nu har jag det. Och så gick det inte och så fick jag liksom total bryt. Ni har ju hört mig i bakgrunden när ni har spelat Marathon. Liksom, inte bara så här rapa och prata med djur utan också skrika i frustration mer eller mindre över att jag inte klarade det. Jag blev superförbannad verkligen. Men det tog tid på ett specifikt ställe och det gjorde mig verkligen superfrustrerad. Jag bara sa, jag kommer aldrig klara det här. Jag förstår inte, för rent tekniskt så borde det gå på något vis. Men alltså, jag vet inte hur jag ska göra det på något sätt. Och då blir det liksom så här motsatt effekt i och med att man då går igenom sin bas gång på gång och så händer det typ ingenting nytt. Så det är också en viss frustration liksom att man belönas inte längre med de här konversationerna som i alla fall på något sätt har något värde. Även om de kanske inte är så spännande så känner man liksom att det är ett sorts framsteg när man får dem. Man bjuds på någonting nytt, man bjuds på en text eller ljudlogg eller liknande. Men när det är så dött varje gång man springer igenom, alltså det är lite själadödande faktiskt. Och jag tycker att det liksom också byggde frustrationen lite för att det cementerades så himla hårt att jag kommer verkligen ingenstans. Och det var då jag också började gå tillbaka lite granna till andra banor och bara börja samla på mig lite grejer, för jag hade typ maxat allting. Men det var vissa grejer som jag inte kunde låsa upp för att jag inte hade tillräckligt med Halcyon, vill jag minnas att det heter. Så ja, nej men det kan liksom bli en sån frustration också att okej, jag får för lite just nu i dialogform. Och visst, det är mitt eget fel för jag är ju uppenbarligen för dålig, men ja, nej. Bryt. För övrigt, jag tror att klockan var lite skum i PlayStation-appen. Jag kommer inte ihåg vem som frågade förra veckan om hur lång tid jag hade spelat. Men om jag kollar i spelet så är det typ så 20 timmar som de kallar deployment time. Och jag vet inte om det liksom bara är ute på fältet eller vad det är. Men så det var ju liksom inte 30 någonting. Men sen så springer man runt en del och som sagt, man gör inte bara liksom det som man mest ser.
Ja, nej. Ja, men jag det är liksom den största, vad skulle du säga, Adam?
Nej, alltså, så summan på kardemumman och det som rättfärdigar att jag inte köpte spel för 150 spänn, att det är för lätt och dålig story, dåliga karaktärer. Sweet, då missar jag inget.
Ja. Du missar verkligen någonting, för det är ett otroligt spel.
Men jag tycker, alltså, en sak som jag också är så här lite förvånad över, för att de har ju tagit bort en del av friktionen som fanns i Returnal, det här med liksom att det är ganska utmanande och att du måste springa igenom gamla områden om och om igen. Liksom. Så att Returnal är ju väldigt mycket av en roguelike. Det är så att du dör, du börjar om från start och sen får du ta dig framåt. Sen så låser du upp såklart genvägar genom spelet, så du kan komma snabbare till den punkten som du var vid tidigare, även om du fortfarande liksom, du måste gå igenom den första liksom biomen. Där börjar du alltid. I Saros så har de gjort så att det är ju mer upp, alltså det är mer likt en traditionell liksom singleplay kampanj shooter genom att du liksom, du låser ju upp nya banor kan man väl säga. Och jag tror att du kan liksom, om du vill, springa liksom från första banan och sen ta dig liksom till det sista området.
Ja, det kan man. Jag har gjort liknande.
Men du kan ju välja direkt att, nej men jag vill teleportera mig till den senaste banan jag var på liksom. Och det gör ju liksom, som roguelike så är inte Saros lika bra heller, för det blir liksom, det hamnar liksom lite i det här emellanlandet liksom, att ja men vi gör typ samma sak som i Returnal, men du behöver liksom inte engagera dig på det sättet, och då känns det lite, jag vet inte, det blir lite märkligare att ha det upplägget. Jag har nästan föredragit om det hade varit liksom att nej men det här har du, ja men typ som Mouse PI då, Adam, så att här är din bana och det är den du får vara på, det är den du ska klara.
Alltså jag uppskattar hur upplägget är här, måste jag ändå säga. Jag sa det säkert förra veckan också, men jag kan liksom inte trycka nog på hur mycket det känns som att Housemarque har liksom fått min önskelista på saker som jag jättegärna hade velat ha i den här sortens spel. Och även om jag har haft väldigt frustrerande stunder också och haft det stundtals väldigt svårt, så måste jag ändå säga liksom att det uppfyller väldigt mycket av mina önskemål liksom i hur man gör det mer tillgängligt och också hur själva loopen känns mer tillfredsställande. Återigen, en runda kan liksom vara betydligt kortare om man teleporterar sig till en bana och sen går till en banans boss än om man liksom spelar en runda i Returnal, vilket för mig skulle bli väldigt tungt. Alltså jag är jättesugen på att hoppa tillbaka och ta liksom de sista få bossarna som är kvar där, men det bär lite emot liksom när man känner att okej, en runda 40 minuter till en timme kanske. Det är svårt för mig. Medan det liksom går på kanske en dryg kvart eller en kvart 20 minuter på en runda som liksom är riktigt stark, liksom när man har hunnit samla på sig tillräckligt med grejer och sådär.
Det är ju fan rundorna långa i Servus också, trots att man hoppar till den banan man är på.
Men jag tror att det är mer att man upplever de långa. De är ju tidsmässigt inte alls lika krävande.
För att jag vet inte, alltså när jag kör en runda i Servus, alltså om vi säger att jag börjar på den här banan och jag ska ta den bossen, så tar det ofta runt 40-45 minuter.
Men det är för att du går vilse hela tiden.
Nej, okay.
Det måste vara det. Nej, men alltså trots att det är så himla mycket lättare att hitta i Servus än i Returnal.
Jag kör ju Douglas-style, jag rensar ju liksom hela banan jag är på. Alltså är det liksom ett rum som inte för mig. För att här är liksom, du har två skilda rum. Då du har liksom blåa flaggor, då går det liksom the main path. Och sen har du vita flaggor som är då sidorum. Och jag tar ju allt för att liksom vara så väl förberedd som möjligt på bossen.
Systematik,
alltså,
det är fint.
Är det en boss? Yes, är det en... Alltså Douglas, ditt sätt att spela på, I like it.
Men alltså även om jag har gjort så, tagit allt som jag kan ta, mulat allt som jag kan mula, då tar det liksom sällan mer än typ 20 minuter inklusive bossen. Alltså oavsett mig, om jag har klarat den eller ej.
För mig är det typ alltid så här, när jag är klar med en runda, liksom att jag liksom en framgångsrik runda, då är det liksom...
Vad gör du? Så sätter du liksom och pausa och spelar du några runder Marvel Snap?
Nej, det gör jag inte, utan men jag kör ju alltid Eclipse på, jag går alltid in i den här Nightmare Strand också.
Ja, det kan i och för sig vara såna grejer.
För då är det ju mer fiender och de slår hårdare och de tål lite mer.
Ja, förlåt. Men nu drygade jag mig kanske lite i onödan.
Men så jag tycker alltid liksom att det är så här, jag tänker, fan, de är långa de här rundorna.
Jag har gått in i Nightmare Strand en gång. Jag känner liksom att det var inte min kopp te. Kom ut med röven mer piskad än det var värt.
På tal om roguelikes kontra typ mer, för att det är definitivt mindre roguelike-igt och mindre så här random-genererat än Returnal. Och för någon som är då som tycker att roguelikes är typ alltså den sämsta genren bredvid typ dating-simulatorer, så är det liksom...
Ursäkta mig, nu lugnar vi oss lite. Roguelikes Dream Daddy suger. Är otroligt, det borde du spela.
Fitta. nej, Dream Daddy... Jag sa inte fitta.
Uncalled for.
jag sa inte fitta att jag mandar.
det lät så.
Nej.
Oj.
Jag sa roguelikes suger fitta.
Nu har hela Sverige hört det.
oj.
Från norr till söder. Från öst till väst.
Jag gillar inte roguelikes. Så att liksom i teorin. Så är alla de här grejerna liksom...
Inte kvinnor heller tydligen.
Nej.
Det gör ju inte
särskilt
du heller.
Inte man...
ja,
speciellt inte om de är bra på biljard.
I teorin så är det liksom alldeles utmärkta grejer. Men jag tycker eftersom att... Jag håller med Jimmy. Dels eftersom att liksom det är roguelike-et i det att men ifall du dör så förlorar du liksom din progression. Okej, och förutom då detta, och detta är ju liksom den stora taglinen för spelet, liksom come back stronger. Och att du hela tiden låser upp permanenta uppgraderingar. Och så kollar man på det här liksom, för att det lät ganska attraktivt för mig för första gången, liksom från början. För då återigen, jag, roguelike, bara fuck that. Alltså bara liksom tanken på att liksom förlora alla min skit hela tiden, asfrustrerande. Och så kollar man på det här skill tree då, eller den här liksom uppgraderingsträdet. Och det är så minimala liksom, eftersom att det är liksom det är ungefär typ 1000 nodes att låsa upp, och det innebär också liksom att varje enskild node verkligen är liksom den minsta pytte uppgraderingen du kan tänka dig, med väldigt få undantag. Så en av dem är liksom att du kan dö en gång och liksom få en andra chans. Det är ju liksom en massiv grej. Men de allra flesta grejerna är liksom att Aether blir pyttelite starkare, eller typ du får en poäng på din liksom control bar, eller vad fan det kallas. Och det gör liksom att du känner verkligen inte av den här progressionen överhuvudtaget. Utan det är i så fall liksom att om jag skulle börja om från början nu, radera min sparfil och börja om, då hade jag känt, oj, vad kort min mätare är liksom. Men eftersom att det är liksom så pyttesmå steg man gör hela tiden, det är liksom, det är ingenting man har glädje av. Så att det är nästan så att det liksom, det är bara det, ja, alltså visst, ja, du uppgraderar så att när du plockar upp liv så ger de dig lite mer liv. Men vid det laget har du också växt din hälsomätare, så att det är liksom, det typ jämnar ut sig. Och fienderna slår dig starkare eller hårdare nu än vad de gjorde för 3 timmar sedan. Så att det, ja, det är väldigt små skillnader liksom i din uppgraderings progression. Och eftersom att det är då mindre random genererat, om man kollar på de här banorna, liksom layouten upplever jag i alla fall, med väldigt få undantag, är väldigt lika från run till run. Liksom att de första rummen är alltid exakt samma. Och du kommer liksom till en punkt där man bara, ja, men jag börjar lära mig liksom den här vägen jag måste springa. Och sen är sidorummen kan ju ha olika rewards och grejer. Men eftersom att det är liksom, det är inte en roguelike, men det är fortfarande liksom strukturerat på det sättet att liksom du gör runs och du förlorar liksom väsentlig progression när du dör. Och när det då är mindre random genererat så är det bara, fan, jag bara gör det här om och om igen liksom. Så att det är verkligen, alltså det är knepigt. För även om det är liksom många grejer som jag känner liksom på pappret är, ja, men det här borde tilltala mig mer än vad det gjorde i Returnal, så gör det inte det. Jag tycker liksom att Returnal känns som ett på det stora hela liksom i ett makroperspektiv som en bara bättre fungerande upplevelse.
Jag håller faktiskt inte med. Förlåt mig att jag avbröt dig nu, eller om vi pratade samtidigt, eller hur det var. Men jag tycker att det känns skillnad, men det kanske är bara för att jag tvingas att spela fler gånger på respektive bana än vad ni gör, för att ni uppenbarligen har så himla lätt för er. Men för mig tycker jag att det ändå känns ganska stor skillnad. Det jobbigaste är ju liksom när man kommer till en sån punkt där jag satt fast och liksom ruttnade hur länge som helst, och jag typ hade en bank på så här 15 000 Lucernite som jag inte kunde göra någonting med.
Precis, ja, du behöver Halcyon och... Ja, nej, men alltså, och som sagt, hade jag gått tillbaka till första biomen med min nuvarande liksom arsenal av grejer, så hade jag säkert, oj, det var liksom, alltså nu blåser jag igenom detta som en dammsugare. Men jag har inte gått tillbaka till äldre, tidigare biomer än.
Och lite också, de hanterar typ collectibles och sånt på samma sätt som de gjorde i Returnal, att det kan komma ett rum som har den här ljudgrejen som du ska gå tillbaka till. Men eftersom man inte återbesöker banorna på samma sätt, så blir det nästan bara så här att, måste jag gå tillbaka och leta efter den där sen, du vet. För jag har inte kunnat plocka upp den under tiden då. Eller kan jag göra om jag hade velat, men det blir liksom...
Ja, men sen är ju många...
Det känns som att det...
Många sådana grejer är gömda på...
Ja.
På ställen som så du inte kan inte komma åt, för att du inte har den uppgraderingen än. Så att jag känner att det är ingen idé för mig att gå tillbaka dit förrän jag har gjort allt och har alla uppgraderingar. Så att jag vet att okej, okay, nu ja, är inget utom räckhåll liksom.
Ja. Och hade det varit i Returnal, då hade du fått de uppgraderingarna, och sen har du behövt köra om lite delar av första och andra banan kanske. Medan här så gör man inte det. Så att det är liksom att man står lite med en fot i vardera läger, om det ska vara en roguelike eller inte. Och därför tycker jag, alltså, som en roguelike fungerar det sämre. Sen tycker jag ju fortfarande att spelet är väldigt bra. Det är ju inte det, men det är liksom... Det är bra. Att jag är inte heller så här jätteförtjust i roguelikes, men det funkade väldigt bra som jag hade gjort i Returnal. Och så ser man ju Saros är typ... Det flörtar med Returnal, men det är inte riktigt samma sak. Och då blir det också att, men ni hade faktiskt bara kunnat göra så att här är en bana. Och så kör den banan och så kommer man till nästa bana. Liksom så. Det hade inte behövt vara en roguelike i det avseendet. Sen hade du kunnat haft uppgradering och sånt ändå, för att om banorna är svåra och du dör... Och liksom måste köra om banan, så kan du fortfarande liksom uppgradera dig då med det. Utan att det är en roguelike. Men det är, så här, det är ju mer petitesser, men det är liksom bara en observation.
Ja, vi får se. Alltså, som sagt, största nedköpet är som sagt storyn, karaktärerna. Men det kan ju, alltså som sagt, jag är på fjärde biomen. Jag vet inte hur många det är. Jag vet inte hur mycket av spelet jag har kvar. Det kan hända coola grejer som verkligen helt bara slänger upp och ner på allting. Och sånt händer ju jämnt liksom. Alltså, man spelar spel som inte riktigt greppar en med storyn och sen händer någonting och bara oh shit, retroaktivt så blir det där ascoolt. Och det är därför jag tycker det är knepigt att liksom ge, ska man säga, slutgiltiga liksom åsikter eller liksom omdömen. Åsikter kan man ge, men liksom att sätta ett omdöme på någonting innan man är färdig med det tycker jag är alltid jätteknepigt. Jag har liksom varit för många situationer där jag liksom antingen har ja men liksom det typ ett slutet i ett spel verkligen har höjt upp resten av upplevelsen, eller tvärtom.
Evil Within 2.
Evil Within 2, precis, såhär ascool liksom sista akt.
Det är det sjukaste. Det är såhär, alltså det är typ såhär, storyn i Evil Within 2, det är bara det är whatever, och sen kommer man liksom till slutet och man bara oh my god. Bara instantly bry mig om allt.
Ja, bara, för fan vad spännande och dramatiskt det blev. Jag bara asinvesterad. Liksom. Hade man satt liksom ett betyg på det spelet innan man hade spelat klart det, så hade det varit en helt annan liksom grej. Och det är samma med typ, mest kända exemplet antar jag, liksom Mass Effect 3. Liksom att, för att det är liksom första halvan, första två tredjedelarna. Kanske typ de första typ 90% av spelen är liksom amazing. Och sen kommer den sista liksom bara Humpty Dumpty liksom bara snubbla på mållinjen och man bara fuck, jag kan inte gilla det här spelet längre liksom. Så att ja, nej, Saros mycket möjligt att jag liksom i slutändan när jag är färdig med det bara fan vad investerad jag blev i Arjuns jakt på sin pingla. Men ja, just nu det är bra. Jag tycker liksom alla bara clownar på IGN för att de gav det 7 och jag bara jag vet inte, jag tycker det är ganska rimligt, precis, ärligt talat.
Jag håller med dig Oliver i det här att det alltid är svårt att sätta liksom ett betyg eller en slutgiltig åsikt på någonting som faktiskt inte är klart. Som recensent så har man ju väldigt sällan möjlighet att spela klart ett spel innan recensionen ska in. Man kanske har en tidsram som man behöver hålla sig inom, eller det kan vara dessutom att man har ett embargo som liksom ändå är väldigt viktigt att försöka möta om man kan det, bara för att liksom vara med när det händer. Så var det ju för mig i det här fallet, liksom att min recension skulle liksom vara klar till embargo en dryg vecka nästan innan spelet skulle släppas. Och nu tycker jag ju att det är ungefär samma som jag känner för det här spelet nu som jag kände för det då. Och jag har inte hunnit spela så mycket som jag hade velat för att kunna ta mig till slutet liksom. Efter att recensionen kom ut, för att då fick jag liksom ett recensionsspel till. Som jag hann spela klart, förvisso liksom snabbt, men texten ska också skrivas. Men i vissa fall så håller jag helt med om att det kan vara ju supersvårt. Ibland så kan man ju verkligen känna så här att wow, vilket toppenspel, och sen så blir det jätteantiklimaktiskt mot slutet, eller liksom det blir för utdraget, och ibland så kan det överraska jättemycket och liksom väcka känslor som man absolut inte hade föreställt sig. Och så har jag känt flera gånger i spel, att man nästan liksom vill gå tillbaka lite och skriva om historien. För att det var så här jag kände när jag skrev recensionen, men det är liksom inte riktigt så här jag känner nu.
Nej.
Och det är faktiskt väldigt knivigt, i synnerhet när man faktiskt har ett betygssystem att förhålla Precis. Sig till, som vi hade på IGN till exempel. Ja. Jag kan tänka mig att du också känner igen dig i det, Douglas, som skrev på IGN.
Definitivt.
Där det liksom är en väldigt stor skala. Det är ju liksom en 100-skala där.
Exakt. Men lite som Final Fantasy Rebirth. Det är världens bästa spel, 60 timmar. Sen är det 40 timmar kvar. Så att man har åkt på sina bitar.
Det var typ den mest accurate beskrivning jag hört av det spelet någonsin.
Nej, men jag tyckte också att det var otroligt i början. Och sen så kände jag liksom att jag hade svårt att bry mig för att det blev så himla utdraget.
Jag snackar om man bara vill spy på det sen liksom till slut. Jag bara, fy fan, det måste vara slut snart.
några av de värsta spelen jag visste att recensera var Assassin's Creed på Game Reactor. Liksom bara, jag har plånkat in över 50 timmar. Jag är inte närheten av slutet.
Särskilt de nyare spelen. Liksom. Det sista jag recenserade var Syndicate. Det var långt, men det var ju liksom inte Origins eller Odyssey väl hella långt.
Nej, men jag tror att du kan typ göra allt i Syndicate på typ 20-25 timmar. Och det kan du ju inte göra i något av RPG-spelen. Det är liksom, alltså, jag gjorde alltid Valhalla, det tog mig 110 timmar.
Ja, Valhalla och... Jo, jag recenserade Valhalla. Valhalla och Odyssey recenserade jag. Och det var liksom en mardröm att liksom bara, okej, har jag fått en bild av spelet än? Eller inte?
För de är ju riktigt härliga, tycker jag, att spela som snuttefyllt spel. Det är verkligen så här, jag vet inte vad jag ska göra. Jag går in och bara bettar av lite. Det är gött att luta sig tillbaka. Men att recensera dem, det är ett tufft jobb.
Douglas, jag har sagt det till, för att jag bajsar mycket på Assassin's Creed och Ubisoft och alla de här uppe, alltså liksom över hur lika de är och liksom hur det känns som att de liksom är gjorda på autopilot nästan av typ 11 olika studios och typ det finns ingen liksom ingen så här, verkligt kreativ vision för dem. Den här trailern för Black Flags Resynced gjorde mig, alltså, och det gör mig provocerad över hur sugen jag blev på det.
Jag saknar gamla Assassin's Creed.
Ja, men och jag tror att Black Flag var det sista av de riktigt bra gamla Assassin's Creed. Sen så, jag menar, jag tycker att alltså, Unity har växt för mig sen det släpptes.
Storyn är fortfarande jättedålig. Men det är pass. Så kul att spela.
Och när man öppnar kartan och det är bara liksom, man blir bara typ bara
det är så mycket kolla till att få plats
i
på kartan
av alla jävla ikoner. Och man bara, alltså fy fan vad det är. Och så mycket jävla, och typ alla de här kistorna som är låsta, som man behöver någon jävla app för att öppna. Alltså så mycket jävla bullshit i Unity. Men de är liksom stora, liksom att säga, assassination-uppdragen. Några av de coolaste, liksom så här, stealth lundmördaruppdragen i hela serien. Och parkoursystemet är alltså så jävla coolt.
Så att, jag bara tänker på Olivers mantra genom Assassin's Creed Valhalla. Det här spelet respekterar inte min tid!
Nej, det gör det verkligen inte. Alltså, fan. Det är det enda Assassin's Creed jag inte klarat. Jag hatar det spelet, ärligt. Det här är så jävla hemskt.
Med passion.
Ja, men alltså, ibland påminns jag av att fan, jag gillar ändå Assassin's Creed. Liksom. Det är, alltså, och då särskilt innan de blev de här liksom enorma, liksom bara super bloated, liksom ändlösa.
Pre-Origins.
Ja. Och Black Flag är, om inte det absolut bästa, åtminstone det näst bästa i serien. Åtminstone för mig. Och jag tror, alltså det är liksom så här, vitt accepterat liksom som en av seriens absoluta höjdpunkter. Som Jimmy sa, liksom, när man hörde det hela temat, man bara, fuck!
Ja, alltså det var verkligen att jag var också, jag tittades på visningen, jag bara, nej, alltså, jag är inte intresserad av en remake av ett Assassin's Creed-spel. Jag har spelat den här liksom hur mycket som helst. Jag tror att Black Flag har till och med klarat 2 gånger. Och sen så bara så här, jag bara, men jag kan kolla på trailern i alla fall och hör temat, och man bara, fuck me.
Det enda...
But it takes me back.
Det enda dåliga med det är att, fan, vad har de gjort med all eyeliner? Alla de här piraterna utan eyeliner.
Ja, det är dåligt.
Ja.
Givet ett argt brev.
Nej, så att... Alltså, recensioner, sätta betyg och grejer. Liksom, alltså, ifall man inte har ett betygssystem så är det, jag känner, då är det liksom lite whatever ifall man klarar det eller inte, så länge det framgår i recensionen. Men det jag tycker det knöligt när man jobbar under ett liksom betygssystem där du ska sätta liksom en arbitrary jävla siffra på någonting som är knepigt nog liksom. Alltså så Game Reactor körde på 1-10 och det har varit så många gånger som jag liksom bara jag kan sätta liksom tre olika siffror på detta och få det att liksom make sense i texten, liksom baserat på hur jag känner om det. Och det är nästan som man hade kunnat göra helt ämne om bara liksom typ, ja men betyg och recensioner som jag inte längre håller med mig själv om. Liksom jämfört med när jag skrev det.
Ja, alltså jag var ju bara recensent på IGN i ett år ungefär, men jag hade förmodligen idag velat ändra varje siffra jag någonsin satt.
Ja. Ja, men det är så mycket för stunden också. Och sen så är det såklart att åsikter förändras ju. Alltså, om jag spelar 10 av 10 spel för 20 år sedan och jag spelar det idag, så kommer jag förmodligen inte tycka att det är 10 av 10 spel.
Nej.
Alltså det är väldigt många gånger man kan känna bara så att nej, det här var inte så bra som jag tyckte då.
Jag delar aldrig ut en enda 10. Jag är väldigt snål med det.
Det är uppenbarligen.
Mm.
Jag gav en.
För mig är det väldigt mycket typ 7-8 av 10. De flesta liksom bra spelen.
Men okej, okay, nu har vi, jag känner att alla här vill liksom wrappa upp och bara gå vidare nu. Men nu undrar jag liksom, alltså, för att jag vet att du förmodligen inte tänker så här. Det är många man ser liksom i kommentarsfält och grejer. Om man ser liksom ett spel, om man ser ett IGN ger någonting 10, så är det omedelbart folk där som bara, så det är perfekt.
Alltså, åh gud, jag hade så mycket bråk med folk i kommentarerna på Game Reactor. Liksom bara varför får du 10 av 10? Det är ju inte perfekt. Det är inte det betyget.
Nej.
Återspeglar.
Så liksom, alltså, och du säger liksom att du är väldigt snål och du typ, ja men ingenting är värt typ 10-10 liksom, alltså vad, hur ser din relation ut med det?
Alltså,
som, vad är värt en 10? Adam?
Någonting som kan klassas som ett mästerverk för att det antagligen kommer med något nytt till bordet eller gör något nytt inom sin genre eller ny genre eller sånt. Någonting som är mer än bara, ja det här var jättebra. Utan någonting som är liksom profound, skulle jag säga.
Okej, det enda spelet jag gav en 10 av 10, det gjorde fan inget nytt. Det bara gjorde allting extremt jävla bra, och det var Uncharted 4.
Gav du Uncharted en 10 av 10?
Jajamän.
Åh gud.
Det enda 10 jag har gett.
Så, men vad är det senaste 10 av 10 spelet du spelar av dem?
Nu måste jag tänka efter.
Ja, Tetris.
Det är vem vi blir miljonärfråga.
Alltså Tetris är,
som vi säger så här,
en 10 av 10.
Jag är liksom väldigt konservativ med att ge liksom, om vi säger maxbetyg. Och ofta så kan jag liksom känna när jag lägger in ett betyg på Letterboxd att jag jättegärna är sugen på att ändra det. Eller jag velar väldigt mycket, även att det liksom bara är mitt privata. Men samtidigt så kan jag liksom känna att kommer jag verkligen känna så här om 5 år? Eller å andra sidan, om man kollar tillbaka, fan, känner jag så här fortfarande? Men jag har alltså bara gett, nu låter det ganska så mycket, men man får ändå tänka liksom procentuellt. Jag har gett 12 filmer 5 av 5. Och jag har loggat ungefär, jag tror att det är 1340 filmer. Så procentsatsen är väldigt liten. Jag har inte gett en enda 10 till ett spel som jag recenserat. Och jag tror att det är ganska få upplevelser som skulle få det. Men det är så himla svårt tycker jag. Just när det gäller det här liksom maxandet av betygsskalan. Det är ganska mycket som får till liksom 4,5 av 5 av mig när det gäller film. Eller det är mycket lättare att sätta det, men just liksom att komma upp den där sista halvan till femman, alltså det tycker jag är svårt.
Mm. Jag tycker det är mycket lättare när det är stjärn, alltså så här 5, alltså 1 till 5. Då är det lättare att ge en 5 av 5 än 10 av 10. Även om på Letterboxd så har du halvstjärnor, så det egentligen är... Men jag försöker att inte använda halvstjärnor, för jag tycker att ifall du ska ha 5 stjärnor istället för 10 av 10, då får du fan vara stjärnor liksom, så hela stjärnor. Men ibland så är jag måste sätta en halv på den här, för att det liksom only way it makes sense. Men så, alltså, jag känner att liksom 10 så som jag ser det, liksom, alltså ett verk som är liksom producerat av några av industrins bästa konstnärer, hantverkare, designers, och liksom alla verkligen är bara on top of their game. Det behöver inte vara den mest unika grejen. Eller liksom att det här typ revolutionerade en hel genre.
Nej, men jag tänker ju 10-10 som ett mästerverk. Liksom. Ja. Och då är det liksom mer än bara, men det här var en riktigt bra produktion.
Ja, men, det kan ju vara ett mästerverk och ändå göra liksom så att det här är vad vi gör.
Jo,
och vi gör
men att kalla det mästerverk liksom, bara
det
är
gjort
för
av
att
människor
det är liksom
välproducerat. Som är masters of their craft. Och det var något idag är. Alltså, liksom det finns... Det är ingen som konkurrerar med dem i vad de gör.
Sen så behandlas ju mästerverk väldigt mycket som någonting objektivt också, och åsikter är ju fortfarande subjektiva. Så det är ju alltid någonting som man kan tycka själv. Jag skulle nog kunna säga 2 spel på rak arm som jag skulle kunna ge 10 av 10 om jag hade liksom recenserat dem med en betygsskala, och det är Batman Arkham Asylum och det är Celeste. Jag älskar väldigt många spel, och det finns förmodligen spel som skulle kunna få 10 av 10 utöver de 2. Men de 2 är jag ganska så säkra på. Och är det perfekta spel?
Nej, det finns inga perfekta
inte.
Spel.
Men Tetris. De är 10 av 10 bra för mig.
Ja, jag skulle komma in på det också.
Men senaste 10 spel, Adam?
Shadow of the Earth Tree är nog det som kommer närmst.
Okej. Okay. Douglas, senaste 10 spel?
Assassin's Creed Shadows.
Nej, men det är inte så dåligt som ni säger.
Nej, det är värre.
Alltså, okay, Jimmy, du tycker Valhalla är bättre. Det är fan bajs jämfört med Shadows. Alltså.
Valhalla är bättre än Shadows.
Jag har faktiskt spelat Disco Elysium nu när jag tänker efter faktiskt. Mm. Det är nog för 10 av 10.
Men jag tror också att för att jag sätter 10 av 10 så är det... Jag tror nästan de riktigt bra spel är liksom 9 av 10. Men för att det ska bli 10 av 10 och just att det är en subjektiv bedömning så måste du ha gjort något för mig. Så dagligen spelar jag ju i princip ett 10 av 10 spel för mig, vilket är Hearthstone. Mekaniskt är det liksom 8 av 10 och från första början var det kanske 9 av 10. Nu är det mycket bloat och jox i det liksom. Men för mig är det 10 av 10 för det är någonting jag lägger ner en timme om dagen på.
Ja, alltså hade Jimmy sagt att
jättemycket för mig.
Hade Jimmy sagt att Marvel Snap är en 10 av 10, jag hade accepterat det. För jag tycker att folk är så jävla pretentiösa med sina jävla 10-or. Alltså, jag
är mycket en 10 av 10.
Vad sa du, Douglas?
Nej, just när det blir en personlig bedömning också. Om man sätter liksom egna betyg i typ Letterboxd eller Backloggery som jag använder mig av, så handlar det ju mycket mer om den, liksom, den åsikten. När man sätter betyg för IGN och så vidare, då måste du ju ändå kanske ha ett mer objektivt förhållningssätt för att det handlar mer om liksom, konsumentupplysning. Men när man sätter liksom, egna betyg så, jag vet inte, jag tycker det görs på ett annat sätt. Det mätt rakt på arm 10 av 10 som jag tror jag spelar senast är väl alltså Red Dead Redemption 2. Är 10 av 10, lätt. The Witcher 3 är lätt 10 av 10. World of Warcraft för mig är 10 av 10. Better Call Saul är en 10 av 10-serie.
Jag kan sitta här och rabbla 10-or. Ärligt talat, Metroid,
du strösslar dem omkring
Prime,
dig.
Ocarina of Time. Breath of the Wild. Vi har,
Metroid Prime skulle jag säga nästan en 10 av 10.
Nästan, fuck off.
Super Mario Bros 3.
Super Mario Bros 3 är...
Tycker jag.
Super Mario
absolut.
Galaxy.
I Super Mario Galaxy. Super Mario Odyssey är fan en 10. Vi har Red Dead Redemption 2. Så jag läste vars både 1:an och 2:an är fan solklara hela 10-or. För alla som inte är...
Nej, 2:an är inte en 10.
För alla...
Fuck off.
Om man inte är en jävla virgin loser så är båda de 2 spelen hur jävla lätta 10-or som helst. Och... Brothers har bättre story. Fuck it, don't. Sluta.
Jag gillar att vi gick in i det här segmentet med betyg är subjektiva och alla har olika åsikter och anledningar att sätta betyg på saker och nu är det krig.
Det finns vissa grejer som inte är subjektivt.
Ja, men senaste tionde spelar Oliver.
Alltså Elden Ring kanske. Jag kommer alltså jag har säkert spelat
Night Train då.
Nej, Night Train är inte en 10. Det är en väldigt stark 7. Men Elden Ring är alltså återigen en solklar 10. Alltså hur lätt som helst. God of War 2018 är en 10. Vi har vad har vi mer? Vi har jag sa att jag kan rabbla 10. Sekiro är en 10. Bloodborne är en 10.
Du har rabblat en jävla massa 10.
Sayonara Wild Hearts är nog en 10 av 10 för mig också.
Shovel Knight är en 10.
Pokémon Soul Silver är en 10 av 10.
Jag accepterar det. Och som sagt, alltså, liksom, alltså 10 finns på betygsskalan. Om de är så jävla liksom ouppnåeliga, kan vi lika gärna ha ett 1-9-system.
Men ger man typ alla spel man tycker nice 10 av 10 så blir det.
Nej, men som sagt, jag recenserade, jag vet inte hur många spel jag recenserade på mina så här, 4 år på Game Reactor. En av dem fick 10.
Alltså, har ni någon, okej, okay, om vi ska använda hela betygsskalan, har ni spelat en 1?
Ja.
Ja.
Big Rigs.
Vad heter det?
Vad är det?
Alltså just, alltså absolut eventuellt i recensionssammanhang, men samtidigt så startar man ju bara spel som man vill spela i regel och tar sig an recensionsuppdrag som man har någon form av nyfikenhet kring. Så nej, jag har aldrig spelat
en 1. Men ibland kan man ju råka ha spelat en 1. Det är så att, speciellt om man har recenserat spel, då kan man faktiskt få ett spel på bordet som man är verkligen såhär, ugh.
Aldrig någon 1 av 10. Eventuellt 3 liksom av 10, men inte något sånt.
Komma på någonting som har varit så supergräsligt.
Alltså jag köpte ett 1 av 10 spel.
Hyrule Warriors Amy. Till 3DS var verkligen inte bra.
Amy.
Tycker jag. Om man inte kör på en New var det typ ospelbart. Inte att
det gjorde jag inte.
Jag har nog aldrig, jag satte aldrig en 1. Jag tror att det lägsta jag satte var en 3. Kanske inte, jag kommer inte ihåg. Men
jag tror jag satt en 1. Jag försöker komma ihåg. Det var ju det här jättedåliga motorcykelspelet. Vad heter
som du giftade
igen?
Mig.
Ja.
3-4 tror jag är lägst för mig.
Jag försöker komma ihåg vad det heter.
Sämsta spelet jag har spelat på de senaste åren, det var det här Endless Ocean-spelet till Switch som var så fruktansvärt kast.
Ja, då var du sur.
Alltså det är typ, man känner sig att man startar spelet och man har spelat typ 10 minuter och man var så här, oh, det här är inte bra.
Road Rage. Jag ska se. Jag ska kolla. Eller var det Road Rage? Jo. Road Rage recension.
Men
Titanfall.
Nu har vi pratat väldigt mycket längre än vad jag hade tänkt att vi skulle göra. Jag tror jag försökt jag tänkte att jag skulle avrunda för en halvtimme sen.
Ja. 1 av 10 Road Rage.
Nu är det dags för korv med bröd.
Road Rage. Jag tänker inte ställa en följdfråga. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi ska släppa tillbaka Douglas till Amanda, Oliver till Jenny, Adam till katterna och vi till våra djur som ska ha mat. Men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Jag har fortsatt precis som jag sa förra veckan. Jag har sett att ni har skrivit. Vi tar det nästa vecka för nu blir det väldigt långt. Ni vet att ni hittar oss. Kommentera gärna Spotify, vad som helst. Så hörs vi nästa vecka. Hejdå!
Puss i hemskan.
Hejdå! The Last of Us 10 av 10.
Bioshock är en 10.